Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Anders Chadali, författare, entreprenör, programledare, föreläsare och ex-Nordens värsta rånare. Under många år så levde Anders Chadali dubbelliv som bankrånare. På dagarna var han som vilken familjefar som helst, med småbarn och heltidsjobb. Men på kvällarna satt han och detaljplanerade komplicerade värdetransportrån i mångmiljonklassen. I 10 år klarade han sig utan att åka fast, men en vacker dag greps han i Stockholm och döms till 7 års fängelse. Vi får höra hela hans resa, där han bland annat startade upp Lekland medan han på sidan var bankrånare. Före på hans liv som bankkrona och hans nya liv som entreprenör, där bland annat startat drycken IQ Fuel och även sålt den. Det här är historien om Anders Chadali.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Anders Chadali.
Tackar du bugen, ära två här. Jag är bara tackar.
Det är så jäkla kul att ha dig med.
Ja, kul att vara här. Nära att få här, verkligen.
Ja, svinkul att ha dig med, Anders. Så jäkla roligt. Och du och jag har ju lite gemensamma, vi har ju dock lite gemensamma vänner. Svinkul. Allt ifrån gamla Uppsala maffia-gänget.
Några fighters säkert.
Några fighters, men sen så har vi också gemensamma diskbrock.
Ja, exakt.
Hur
Hur känns det nu? Du sitter ju på stolen så här framåtlutad, ja. Så här ergonomisk stol, känns det bättre?
Du trollar fram någonting som kändes bättre. Så, ja, jag har ju dubbla diskbråkar upp i nacken och diskläckage. Det är så här, fan, för några månader sedan satt jag grina bin för jag inte kunde sitta ens.
Ah, fuck.
Jag har fått någon tablett där som släpper det liksom. Men just nu har jag inte tagit någon för jag blir så dåsig i huvudet så att... Ja, då kan man inte ut och dundra runt på dagarna.
Men hur fick du diskbråkar? Någon som har slagit med järnrör i nacken?
I wish jag visste vad som hade hänt. Jag har ingen aning. Alltså jag har haft ont här under ett halvår, så har det blivit värre och värre. Till sen så kunde jag knappt gå eller sitta i bilen eller sitta. Bara hamna i sängen hemma. Så gick jag röntga. Fick jag snabb besked att jag orkar gå runt, sa han bara till mig, doktorn. Alltså, så att... Nu är en utredning vad som var opereras och vad jag ska göra. Liksom. Vi får se här.
Det är så himla jobbigt. Alltså.
Ja, nu neurologkirurgen ska man träffa här, för det är ett snack om att operera. Men det är rehab, jag rör inte nacken. Det gör jag inte. Men det kan alltid vara värre. Jag sitter här och happy.
Verkligen.
Värsta stolen du fixar fram.
Verkligen, och du har fixat fram massa grymma funktionsstrycker också.
Ja, lite IQ-fuel här alltså.
Ja, och du har ju startat ett bolag, Fuki.
Ja, det var Polen startade.
Polen startade.
Thomas Johansson, alltså dryckeskung. Jag bara slänger ut det som man får höra hans namn på. Han kom in med Fokker, det här andra dryckföretaget, för ett par år sedan och kom till mig. Och bara, jag startade någonting. Vi körde, han hade börjat med det. Ringde mig, jag kom dit och satte med han. Och sen så bara öppnade han sin perm. Jag hade tagit fram den här burken och de kom här med ett par veckor. Vill vara med liksom. Så hoppade jag på tåget där från första dagen med han. Och gjorde det 2,5 år och från aldrig har sålt en enda sak i en butik till att ta en burk och gå in i en butik och sälja inte 8 ICA-butiker externt första dagen. Men helt ny produkt och jag visste inte vad tryckansvar är, jag vet inte vad kolonialansvar är, jag vet ju inga priser, inköp, jag vet ju ingenting. men jag sålde in det på att de kände igen mig nästan och jag kunde snacka. Så gjorde jag det 2 år och sen så... sålde vi av det där med egentligen ingen vinst alls överhuvudtaget där. Och så körde vi igång det nya dryckföretaget.
Ja. Och det har ni sålt?
IQ-fuel. Ja, det köptes upp här faktiskt. Här. Några månader sedan av, nu heter de Food, ligger på börsen. Nytt börsbolag. Så blev uppköpta inom 2 år. Och så dundrar det på börsen med ett flertal andra märken som de har köpt upp de här. Food. De har köpt Betts och de har köpt Beijing 8 och Natalis. Och vad är Jusa och vad har vi mer? Homey. De har köpt en gäng med företag som blir största skandal på Functional Food. Och kom igen, oj vilken resa, jag tror på de där verkligen alltså.
Kul.
Tungt namn bakom, Peter Blom som är vd där och håller på att bygga upp en organisation som är, vi sålde allting till det, jag och Thomas då, som körde igång IQ-fjulen.
Ja, kul, grattis.
Ja, tackar, det är en häftig sjuk resa på under 2 år och bygga upp
ett bolag och sen kränga det, det är ju fantastiskt.
Ja, och satt egentligen så här alla centrallistningar, så de som jobbar inom dagvaruhandeln med produkter, speciellt inom dryck, som är den svåraste kategorin av alla.
Alltså, det är ingen lekdryck alltså.
Nej,
Vitamin Well och Nocco och sen alla Red Bulls, alltså allt som har funnits, det är inte så att...
Alla grabbarna där krigar och det är inte miljardbusiness, men det är just drycken är i krig och komma som extern och försöka sälja in produkter in i butiker. Det är krig. Jag har haft så många säljare under åren som har alltså gått under. Om jag ska säga så. Jag har varit säljchef och lite allt annat bland annat i det här företaget. Då. Men jag säger som IQ-fuel, så det var ju Thomas som var hjärnan bakom det. För precis när vi gjorde oss med andra dryckföretag, då mässade han bara med en bild och stod det bara IQ-fuel. Och han har haft idén tidigare med den här produkten och det, hur man ska gå göra. Man har inte kommit dit. Så blev det verkligt och så klappat det klart.
Fantastiskt.
Ja, det är häftigt. Man kan lyckas alltså på helt andra sätt.
Ja, jag såg när du kom förut att du kom med en Ferrari Enzo, så att det är ju synd.
Var Porsche.
Ja, Porsche. Jag måste bara fråga en sak som också så här, jag är ju också intresserad av så här, vad är det som gör att de lyckas? Så jag måste fråga en fråga. Om du skulle dra dig så här, från att ha byggt upp ett bolag, för det är många som sitter och lyssnar nu bara så här, det var fan ingen dålig resa alltså. Bygga upp ett bolag och sen kränga det inom 2 år. Alltså många har ju fortfarande kvar PowerPointen efter 2 år och funderar på vad är mitt nästa steg. Så att vad har varit den absolut viktigaste saken och hur lyckas man med det? Vad gjorde ni som gjorde att ni lyckades?
Alltså erfarenheten, och jag säger gärna så, kollegan Thomas här, så, som med drycken, han har sån erfarenhet så många år tillbaka. Så sen gjorde vi den här, vi gjorde den jobbiga resan innan. Han är uppe på 15 år med dryck, jag har några dundrar in med den här Fokker. Det var slitsamma år, men vi jobbar dygnet runt. Det är mycket talang man har, det är tiden vi lade ner på det. Kontakterna, folk man känner, den sociala kompetensen och driv. Han och jag är likadana, vi kör ju bara på, vi har inga spärrar. Om det är möten, träffa någon, sälja in, prata med någon, alltså det är bara tuta och köra på. Sen säger så här, men folk har sina visioner, men
men vi ska sälja för 10 miljoner, men när jag sa, men vi ska sälja för 1 miljard, det blev ju inte det, men vi ska sälja för 1 miljard, vi ska in i NHL, vi ska in, vi har sådana visioner som är på en sån nivå så att folk ser det. Wow. Drömmar, men det är inte drömmar. Jag, för mig, jag har inte en dröm, jag har visioner, och även om det låter om jag ska till månen imorgon, så det är bara att köra på. Och han är likadan, så att jag säger, drivet och timmarna du lägger ner på att lyckas, och sen kunskapen och självklart människor omkring. Vi hade ju aldrig varit där om inte vi hade haft vissa människor, du vet, som tillför med sina kunskaper och sånt runt om oss. Extremt viktigt att välja ut rätt människor. Och för att ta det vidare på resan, det går ju inte. Och sen är så här, vår viktigaste ingrediens, vi har så jävla kul alltså. Vi går ju bara garv alltså. Kanske det heter, men vi skrattar, vi sprider den där glädjen. Folk vill komma in och jobba med dig. Om de är glada och ler och har kul och säger, vilken jävla energi, det här, jag vill vara med i det här. Så här har vi stått med hockeyförbund, hockey, du vet, allsvenskan, och alltså massor med förbund och sånt. De tycker det är kul att jobba med oss. Och det här drivet, och sen en ny produkt, nytänkande. Det är många saker där man kan hålla på, men fan ha kul.
Ja, kul. Sikta mot månen som når du trött
på. Ja, sikta mot de där stjärnorna som folk bara, men vad snackar de om, är det helt koko? Så säger alla till mig först. Sen bara, han kanske är på väg dit liksom, han har rätt. Och jag som jag säger, jag sätter allt jag vill göra.
Ja, det har du verkligen gjort. Ja. Och verkligen så här, alltifrån, nu är du föreläsare, författare, entreprenör och tv-personlighet och grejer. Men du har också varit Sveriges värsta bankrånare. Kanske Finlands också, kanske Nordens.
Ja, det är också.
Och så det är ju ett jäkla driv alltså. Och vi måste, du är uppväxt i Järfälla och hade ju, om man kollar på de gängkriminella nu och de som syns på medier överallt, då tänker man ju verkligen så här, det är förort rakt igenom. Det är liksom så här 14-åringar, 17-åringar med puffrar som är såna här livrädda. Ingen lekas för 5 öre liksom. Kommer in och sen bara har så här ganska iskalla och sen bara smäller de av några.
Ingen konsekvenstänkande överhuvudtaget.
Smäller av några och sen får de sitta 3 år och spela PlayStation på en ungdomsanstalt liksom, och tycker det är rätt soft.
Precis, exakt. Ja, du sa det bra.
Men du var uppväxt i en Järfälla i ett villområde och hade det rätt bra.
Ja, så jag hade jättebra. Det var lite överklass på oss. Vi växte upp i villa på den tiden i Viksjö. Pappa är turk och mamma svensk, men farsan kom hit när han var 15, så att jag var egentligen, vi var typ de enda utlänningarna. Jag är född 78 då, så gammal är jag inte, men vi var typ de enda utlänningarna där som växte upp i Viksjö. Alltså så här, jag fick gå på extra svenska för min pappa var turk, fast han kom hit när han var 15 liksom. Pratade inte turkiska hemma och sånt där, så att vi växte upp i jättefin idyll, och du vet, först med parabola, först att få mountainbike och allt det här, och pappa jobbade egenföretag, mamma sjuksköterska och sånt, och fan, spelade fotboll som en tok där. Det var mitt driv att spela fotboll och polare i skolan alltså, så att jag höll inte på med någon skit överhuvudtaget när jag var liten. Alltså det är så här, rån och slåss och slagsmål, aldrig. Jag drack så här, testade alkohol första gången när jag var 17 och blev full liksom, så här, men jag höll inte på med någon strul överhuvudtaget
alltså. Men blev du av med oskulden då?
Oj. Jag tänkte
kör du 17 år alkohol, då måste väl oskulden ligga där närheten. Det kan ju inte varit 11 liksom.
Nej, var det inte 17, 16, 17. Ja. Det var samma veva där faktiskt. Det var det. Ja. Shit, nu börjar för flashbacks. Det ska vi inte gå in på. Men det var härligt. Jag blev med händertagen, så ska vi säga.
Ja, men det är bra liksom.
Jag fixar, jag bildminnes bara bilderna kom upp i huvudet när du sa det.
Det är det ju. Kul, och jag tror jag får bilden som kom upp.
Ja, det var roligt, det var kul.
Ja, men då från oskulden till, men det känns ändå som att du var en hustler som liten, att du tog massa olika jobb och försökte tjäna pengar liksom, på olika sätt.
Ja, allt, fan jobba, jag älskar att jobba. Det spelar vad jag än gör. Alltså jag går all in, alltså det är från alltså, efter gymnasiet så började jag som på en Statoilmakt. Det var nu heter ju Circle Camera, jag var på Statoil. Och efter 2 veckor så erbjöd han mig nattjänsten, fick en lägenhet, för att jag jobbar ju bara, alltså jag jobbar ju som ett, det är life and death mig. Och sen är den här sociala kompetensen. Det har gjort att jag har tagit mig där här. Att kunna prata med folk och kunna kommunicera på rätt sätt. Och vilket jobb kan du sätta? Och bara den där arbetsmoralen och köra på. Sen har det bara rullat på det där. Men jag hade en jävligt bra uppväxt. Alltså, så där tycker jag. Alltså så. Kunde varit mycket värre för mig.
Men när var första kriminella brottet då? Alltså kriminella, då menar jag alltså, när var första grejen du funderade på, där du fick kicken? Var det snatteri eller var det...
Nej, jag bara snattat 2 gånger i mitt liv alltså. Du var inte det, utan det var väl...
Men du, ingen snatteri, men vad var det första kriminella grejen?
Jag vet, jag gjorde ett inbrott i ett hus i Viksjö faktiskt, i fjällen, vid fjällenområdena. Jag kommer ihåg det, jag var mest nyfiken på, bara jag ville bara... Jag kommer ihåg att lamporna tändes när man gick närmare, det var ju sensorer, men det här är ju så här, det är 30 år sedan, det var ju superhäftigt när lampan tändes gick bak. Sen ville jag bara bryta upp den här dörren, alltså balkongdörren, för det var hemma och jag bara, hur får jag upp det där låset? Så hade jag fixat en stor kraftig skruvmejsel från farsan, och han är ju så elverktygsfirma, så jag kan ju väldigt mycket om elverktyg och sånt där överhuvudtaget, men det hade bara tog en stor skruvmejsel, så vet jag att det gick in på baksidan när lamp tändes. Jag kan till och med gå och visa huset nu om det ska vara så liksom, när vi kom in. Gick och så bara tändes lampan, och jag visste att ingen var hemma, för jag hade kollat, det var ingen bil där, det var på helgen, jag gick dit själv. Så tryckte jag bara in, alltså, så hade en liten hammare bara in i kilen mellan dörren och låset, det bara slog in och så böjde jag upp, det var ju så jättelätt. Så öppnade jag, gick in, men jag tog ingenting. Jag bara öppnade liksom. Gjorde ju väl två till sådana på huset. Jag tog faktiskt ingenting i dem. Jag ville bara öppna, så var en dörr och en sidodörr som öppnade. Jag var nyfiken på det.
Lär hur man gjorde det.
Ja, det var väl så det första så här lilla brottet, om vi ska säga, om jag gjorde så.
Och det där var ju så här en typ av grej, men sen började ju kränga droger och sånt också.
Ja, det är så här, fan, man är inte stolt att prata om det liksom. Men ja, det blir automatiskt en kriminell atmosfär. Alltså när du kommer in där och man vill göra, man säljer kanske lite gräs och lite andra saker och sånt. Det blir automatiskt lite mindre mängder. Fan, jag var 19 bast, tyckte det var coolt, kom stora killarna till mig, stod och jobbade dörren, ville tjäna lite extra pengar. Man är väl inte dum, men man hakar ju på grejerna. Och jag var väldigt impulsiv, det gick snabbt för mig, alltså, väldigt. Sen när man gör det, då fick man börja jobba som dörrvakt. Helt plötsligt var det med dörrvakterna, fick gå och jobba med indrivning.
Indrivning?
Ja, driva in det. Folk som har skyldiga pengar. Hämta dem, driva in dem, om det är bilar, båtar, hus, gud vet jag vad liksom.
För det där är ju väldigt så här, alltså, som jag ser det, extremt tufft jobb. Alltså indrivning. Då möter man alltså andra personer som också är ganska tuffa, och sen ska man få dem, och så ska man vara ännu tuffare än dem, och få dem att någonting som de redan har sagt nej till. De har sagt nej till att betala, de är kanske skyldiga 50 000 spänn, säger vi. Och då så har de bestämt sig för att jag tänker inte betala de här 50 000 spännen. Men då är det din uppgift då som en indrivare att få dem att göra det.
Ja, för det mesta är väl att de vill betala, men de kan inte betala.
Och då är det ju ännu jobbigare.
Ja, men då, sen är det så här, fan, alltså, det är som är sälj och snack. Så här, fan, våld kommer ingenstans med. Alltså rakt av, alltså, så här, jag var inte den här våldsbenägna, utan jag gick och snackade och pratade och förklarade läget liksom, och vi gör en lösning, och det gör allt som alltid så här, du vet, när folk är skylda pengar, jag kommer droga allt inom kriminella världen, alla är sega med att betala, vilka affärer du än gör, så någon som inte kommer i tid och du ska jaga, hjälpa till, du ska ge dem en lösning hur de ska betala tillbaka dina pengar.
Det låter lite som Lyxfällan.
Ja, men det är ju verkligen så. Så du vet, men du ska driva in pengar, man kan inte betala. Ja, men hur ska du betala? Har en bil? Då ska man gå runt som en Lyxfällan här och hitta hur du ska kunna betala tillbaka pengarna. Och det hjälper inte att jag slår och gör illa dig, för då kan du inte göra någonting. Hur ska du få tillbaka dem då?
Fast man måste ju ändå hota dig. För att om någon skulle komma, om jag var skyldig någon pengar, och kommer liksom en 15-åring till mig och bara säger så här, betala pengen. Ja. Och säger, men du, gå och köp dig en panpizza istället.
Ja, jag vet. Ja, men det kommer en viss auktoritet. Här vet de att de här killarna som kommer här, de här måste vi betala liksom. Vi ser på dem, det är bara betala. Och sen är alltid som är hur du för tonen och hur du pratar. Det är extremt sällan anmält våld. Extremt sällan. Alltså det är inte min grej så, om vi ska säga så. Nej. Vart, alltså. Behövs inte.
Nej. Men vad hotar man med då?
Med ord. Det räcker med ord. Och förklara läget alltså. Man ska inte sitta på här och sitta och säga så bara, men det räcker att du förklarar situationen, vad det är och hur den personen, för att den personen du går till ligger redan under, för att han är skyldig pengar. Så du har redan en dominant plats där. Sen hur mycket dominant du blir behöver du inte gå till. Men det räcker att förklara och hjälpa till för att få de där pengarna. För ju mer stressat det blir, ju mer pannkaka blir av situationen. Och det har jag sett så mycket av, så att det är löjligt liksom.
Mm.
Som med business, som jag säger. Lugnt och fint, försöka lösa det på ett schysst sätt.
Jag förstår. Och vad var steget efter det? Du började komma i kontakt med allt ifrån så här presidenter till allt möjligt som dörrvakt.
Det var ju in och vissa gäng och sånt där. Det gick jättesnabbt när jag kom in. Alltså, det var Kenta, Tok-Erik och massor med människor i den undre världen som tog mig under lite armarna. Jag hade ingen spärr och gick jättesnabbt för mig att göra vissa saker. Sen var det så, men man märker väldigt snabbt att det här är människor som ska utnyttja och nyttja dig till maximalt och göra så lite som möjligt. Det är ju kriminella världen, det är ju äckligt på alla sätt. Ska man inte, du vet, stoppa under stolen. Och det märker man ganska snabbt där. Så de vill utnyttja dig, grabben liksom. Jag var ju snabb med att sätta ner foten ganska snabbt där, så jag fick min respekt då av dem. Och sen så jobbade jag egentligen, det hände lite så här, var med ett gäng då, så åkte vi var fyra stycken, så mitt första gäng var med en gång i tiden, och sista liksom. Så alla grabbarna åkte fast, alla de tre skickades ut utomlands, stod jag själv, så jag flyttade hem till mamma och började om. Så här, men jag kan inte hålla på och vara inne i stan och springa runt. Så flyttade jag utåt igen till Jakobsberg i Viksjö. Och så började jag om karriären, hur dåligt det än låter här liksom, med en kollega på den tiden. Jag började råna istället, så helt med en annan, och höll mig från alla de här stora gubbarna och alla problemen och allting som fanns, och gjorde mitt med mina vänner och mina kollegor.
Vad var det som gjorde att du ville dra dig ur från de där, de tre du var i samma gäng? Vad hette gänget?
Ja, det här blir så fel när jag säger det, för vi hette Lejonen på den tiden faktiskt. Alltså.
Ja.
Ja, nu finns ju ett annat här, men det här var ju över 25 år sedan, liksom, eller 20 ja. År sedan. Jag hette väl in, då hade vi så här ringar, så här, det här låter så fjantigt.
Ja, det är länge sedan.
Men det var ringar som vi hade med Lejon på, diamanter i ögonen liksom, och hade våra namn där i liksom. De var från utomlandet, grejsen. De hade varit i Sverige sen, men det hade varit en liten stund och vi hade blivit som en liten familj. Sen åkte alla fast och blev utvisade hela högen.
Jäklar.
Ja, så två blev det, en valde att sticka liksom, för hela familjen försvann, så det gick snabbt liksom.
Ja.
Men jag är glad för min del. Det kan alltid sluta så illa, alltså. Allt kan ha sluta så illa, och det har varit så rätt beslut vid så många tidpunkter, och man är så glad att man är här nu, alltså. Oj, vad jag är glad att jag är här och får sitta med dig och prata efter alla beslut under alla år.
Ja, jag förstår det, alltså. Det är många som inte liksom ta sig över den liksom.
Nej, jag går på många begravningshistorier, alltså många på gamla vänner, jag umgås ju inte och sådär mer, men fan, man en av viss connection, och det har varit många som har gått bort, alltså, på så dumma saker, alltså.
Det måste väl vara ganska mycket droger då, antar jag, eller?
Ja, en del, så här, fan, då jag blivit skjuten, och sen är det så här sorgliga dödsgrejer, så här, du vet, alltså. Det är cancer och det är hjärnblöden och det är blodproppar och det är allt möjligt liksom, så här. Tyvärr, alltså, tyvärr.
Ja. Men, och då började du och en vän bestämde sig för att nej, men nu ska ni börja råna lite.
Ja, det blev så. Ja, det var mest för att fan, man visste andra som gjorde rån och bara, fan, de var inte tillräckligt kompetenta, de här människorna, för att utföra sånt där med planering och allting. Hur har de klarat av det här? För jag vet hur de är som individer. Så det blev mest att ja, men nu ska vi göra det här. Och planen var att vi skulle bara planera, aldrig utföra rån, utan gör en plan. Här har du en affärsplan inom parentes då. Här har du mitt tillvägagångssätt, hur du ska gå. Här är dina verktyg, kläder, bilar, vapen, telefon, förprogrammerat, vägar. Allt är klappat och klart för dig för att göra det här. Så det var min första punkt liksom. Och det gick ju bara att tjota hejti. De första, man säljer ju rån och man ska ta procent liksom. Det blev ju fail efter fail efter fail när andra fick göra det. Så då fick man hoppa in själv och göra första rånet själv då.
Mm. Och hur planerar ni upp ett rån då? Alltså, åkte ni... Jag kan tänka mig att det är många timmar. Det är mycket alternativ. Alltså, om man tänker bara på vad man ska råna, så är det så här att... Det finns ju hur mycket saker som helst.
Mm, mm.
Och så måste man räkna på risken på räkna ja, allt.
Det är allt. Alltså, så här, det är så många faktorer som måste ställa in. Men först ska du hitta ett objekt. Och ett objekt kan vara pang. Jag ser en värdetransportbil på gatan som åker förbi. Okej, vad ska den? Pang efter bilen, följ efter den. Så ser man att stopp. Men du brukar komma en gång i veckan och följa, vet, på tömma butiken eller en bankomat på fyllning. Ska du tömma, du vet, en bankningsautomat? Ska du leverera pengar till banken? Det är så många olika varianter. Men man lär sig, du vet, får ni egentligen inte hålla på med någonting med grov kriminalitet eller sånt där, så har jag ju lärt mig. Se hur väktaren går i pengar i väskan, ska han lämna den, vad uppfattar han, hur rutinerna på banken, bilen, hur går de? Så du måste ju förutspå och många scenarium hur de går tillväga. Och sen ta planen därifrån. Men det, i början var det grovjobb, alltså. Bara följa efter. Men bankomat är röd, då måste du fylla på någon gång. Jag sätter mig och spana på den ett par dagar tills de kommer. När kommer de, hur kommer de, hur stannar de bilen, hur gör vi? Hur går det med väskan, när kan jag slå till, var kan jag ställa bilen? Kommer någon granne se lampan tänd? Det är så många faktorer där som man måste få in i huvudet och bara förutspå och gå igenom seminarier eller olika, vad ska vi säga, olika varianterna hur rån kan gå till med och vad som kan störa dig just när du gör det.
Men jag tänker så här på typ värdetransportrån. Mm. Är det inte så att de här väskorna har inbyggda ampuller? Så att är det så att man tar dem så sprängs den där och man torskar alla pengar?
Det finns ju massor med olika varianter. När den tiden jag började, då var det en värdeväska. Då tog det den och kunde kuta. Och sen så satte de in en GPS-sändare som var i väskan. Sen förstärkte de den med ett skydd över GPS-sändaren för att du inte skulle ta sönder den. Och sen var det en trigger för att det ska vara färgampullerna ska sprängas ut i den också. Jag tror den kom precis innan GPS-en satte de sig för färgampullerna. Men det fanns ju olika sätt att ta sig förbi det också.
Men typ färgampullen, hur gjorde man då? För den är ju dryg på riktigt. Att ja, man gör den är, någonting, det ett superjobb att klara sig. Och sen bara så här, nej, nu är alla pengarna...
Ja, och där gäller att öppna väskan så snabbt som möjligt på ett visst sätt. När du tar en värdeväska. Och även slut GPS-signalen så att de inte kan följa efter. Och då, jag hade redan 2005 jammers, GPS-jammers. Ja, om du vet vad det är liksom. Ja, det är fortfarande inte. Ja, nej, men du har en jammer och jammer slår ut i signaler. Så att redan 2005 hade jag lite, jag tror 4 till och med första hade jag jammer som slog ut GPS-signal, GSM, 2G, 3G, 4G, 2,4 GHz, Bluetooth. Så att då har jag en sändare med mig bärbar som slutar allting sig 50 meter. Så då kunde man gå och ta en värdeväska. De kunde trycka larmet, det gick inte vidare. Tog jag väskan med mig. Och sen när jag öppnade väskan så var det, du vet, det var yxa slå till snabbt som bara den. Färgen kunde gå och sen slita upp det. Sen kunde du ta med diamantkap och kapa ett visst sätt. Men färgen gick ju och då var det ju att pengar ska tvätta. Så det kommer färg på dem och du säljer dem. Och... ja, det är mycket. Det har jag ser. Alltså, man kan mycket gå på hur mycket som helst där. Alltså.
Men det gick ju... Som första grejen, var det värdetransportrån? Eller var det vanliga?
Första som jag säger, som jag sålde, som jag gav bort, det var en värdeväska jag skulle ta. Så mitt första rån jag själv gick in på, det var ett bankrån.
Kan du berätta det, hur det fungerade? Eller hur ni tänkte och hur ni gjorde och sådär?
Ja, det var kanske mer komplicerat än vad det är. För jag, jag visste att det var en bank. De fyller på pengarna, den som kommer öppna en viss tid på morgonen har jag spanat och sett. Samma rutin hela tiden, det går inte att ta miste om det. För att vi ska utgå därifrån, då har jag placerat ut två vesper. X antal kilometer i skogen som ingen kan hitta överhuvudtaget. Du måste gå in i stig och så ligger de gömda där. Där har vi lagt kläder som utplockades sen tidigare som vi har köpt. Vi har inga fingeravtryck, ingenting på. Hjälmar ligger där. Det ligger väl en attrapp också. Jag kommer ihåg att det är en låtsaspistol. Liksom. Man behöver inte ha riktiga vapen. Man vill inte skada folk. Så att, det hade vi allting där. Och jag vet att jag gick hemifrån mig i par shorts och typ någon så här, var det orange t-shirt som jag skulle gå ut och jogga. För det var min alibi. När jag gick hemifrån drog Anders ut i shorts. Stod inte en joggingtur och sen så träffades jag och min kollega på den här platsen mitt i skogen en specifik tid. Hoppa på vesperna, ha telefonen i örat. Det finns en annan historia på det här som jag inte ska ta här, men i och med att det är första rånet så är det ju supernervöst och det är diarrea. Men det tänker jag inte gå in på här nu. Det blir för mycket. De är inte macho helt plötsligt. Nej, men du är magknip på grejerna. Nej, men fan, vi sitter på den här vesperna och väntar på ett samtal, så att jag väntar på ett samtal att någon ska säga, men personen i fråga är utanför banken. Så vet du hur lång tid det tar för mig att åka ner med de här vesperna och ställa sig utanför. Så vi får ett samtal. Man har ju telefonen örat med handsfree på den, så svarar automatiskt. Får den. Pang, signalen är klar. Man åker ut genom skogen. Raka vägen ner, ställer sig utanför centrum och går rakt in. Och vi vet ju rutinen, för jag öppen linje med en som går utanför och ser och förklara hur det ser ut där inne. Att någon går där, de är bakom kassan och det. Så att, sen har den andra kollegan en till, vad heter det, polisscanner i örat. Så vi har ju hela tiden polisen vad de säger, för de är förprogrammerade så vi vet exakt vad som händer när ett utrop görs. Vi parkerar utanför, jag har en kofot, går rakt in, bara genom dörren öppnas in i centrum. Går in, krossar fönstret till dörren in i banken där och så går vi in och... Jag vet att där inne i valvet kommer pengar i rör från en stor butik. Så vi går in i valvet och jag ser bara hela väggen massor med småskåp. Så ser jag röret går in, jag vet inte vilken av dem. Det är massor av dem där. Så att jag vet att det kunde ha varit miljoner där som har kommit från matbutiken då, in i de här rören någonstans. Men så är det en äldre kvinna då, som har nycklarna där. Och vi säger så här, men du vet, det är money. Självklart, vi pratar inte svenska, pratar engelska, så man låter som en rysk. Give me the money, I want the money. För det är första hon säger, men det är inte svenska, de pratar på det dåliga engelsk-ryska. Ja, men vi är från öststaterna då, det är det första de kommer säga. För det är alibin, de hörde vår röst, de ser inte hur vi ser ut, ingenting. Och kan säga detaljer som att skorna är två storlekar för stora för att de ska ha ett skoavtryck och sånt. De ska
man tänker på allting.
Jag har även raknat på kroppen och hållit på så här som ett jag har första dubbla handskar ett par till, ett DNA och sånt där efter, men man inte lämna. Men nej, och jag vet att vi har en tidsram vi är där inne på. Vi har sagt 2 minuter, inte längre. Så att hon har ju nycklar och skakar och ska försöka låsa upp skåpen. Första bara mynt i, den andra lite 10 sedlar hade vi. Nej, det var 20 sedlar. Det var inga pengar. Och så när tiden tog slut hade vi redan, när vi kom in hade vi tagit kassan hon fyllde på. Och då har vi typ 890 000 tror jag vi hamnade på där. Så det var egentligen pengarna som hon fyllde på i kassan, men vi fick inte åt pengarna i valvet där. Så hon låste upp, tiden gick slut, så var det bara lämna allting. Hoppa på vespan, och när vi åkte därifrån så var det på vägen tillbaks, har jag en kille som står i skogen. Han är där med en liten hund. Så jag släpper pengar med väskan där, han tar dem, går till en bil där en tjej sitter, åker därifrån. Åker till ett ställe och väntar på oss utanför lägenhet. Vi fortsätter med vesperna. Åker rakt in i en, det var brännässle som var 2,5 meter höga. Så vi åker rakt in med vesperna här, det här är lite närmare vattnet då. Jag vill inte säga vilka områden här och där. Men då åker vi genom skogen in i Brännäsnet, släpper väsmerna, går 5 meter till, så kommer vi in i skogen. Där har vi lagt dagen innan, jag har lagt fiskespö, lite fiskegrejer och hink och påse. Så att vi drar av oss alla kläderna där. Och jag tar med byxorna under, har ju de här shorts och andra tröjan, ser ut som någon har joggat. Där runt 10 över 10 på morgonen. Så när vi bara byter om jättesnabbt, så kommer vi väsper, dumpar dem, byter om. Går 50 meter till, kommer ut precis på en strand med jättefint grönt med brygga. Så vi kommer bara ut där, och folk har redan kommit dit för att de ska bada det i sommar. Vi kommer ut bara med fiskespön. Jag har tajmat med en annan kille som jag har på telefonen som kommer med en båt. Så vi går ut på bryggan, säger hej, hoppar på båten och så åker bara därifrån. Så i båten så har jag redan stenar och stripes och sånt. Så här, kläder och det som jag haft på mig som i väskan tar jag stripe med stenar och släcker ner i vattnet. Och den vägen vi åker är att vi egentligen kommer helt andra sidan av stan. Det går inte att koppla upp här. Har min bil, de står där. Nycklarna ligger under däcket. Hoppar in, kör där. Kör till lägenheten där min kompis har hämtat pengarna. Han sitter en bil utanför. Jag får nycklarna. Går upp i lägenheten. Vi räknar pengarna. Jag går ner. Sitter i bilen en halvtimme. Så kommer en kille få nycklarna till lägenheten. För jag har precis sålt förstahandskontraktet i den lägenheten. Mm. Så då kommer någon att hämta nycklarna till lägenheten. Och ska börja flytta in efter 20 minuter i den lägenheten. Så har vi pengarna, så åker vi bara dela ut. Jag och min kollega till den andra. Så drog jag och köpte en Breitling dagen efteråt. Var jag snabb där eller?
Nej, men alltså, man bara fastnar. Det blir som en actionrulle.
Ja,
alltså, man bara ser alla bilderna och man bara... Alltså det här, man tror inte... bara så här,
ja, här är lite små steg.
Vilken planering, vilka grejer. Alltså,
ja,
vilka...
Så ska du tänka på att du har inhandlat alla kläder och allting innan. Vespan ska vara trimmad, klar, utplacerad, tankad, telefonen köpta, fördetankade med telefonnummer, programmerade. Det,
så
det.
Otroligt mycket detaljer.
Ja, så det här, det var mitt första jag själv gjorde. Liksom. Och då tänker jag tänka den nivån man gick där, hur egentligen långt jag gick med tankesättet jag och min polare. Och hur mer avancerat det blir under åren. Då är det svårt att få tag i en, alltså.
Mm. Ja, jag förstår det. Och det är ju svårt för polisen att bara så här. Men hur länge var ni där inne ungefär?
2 minuter.
Och är det satt då att man... För jag tänker så också att tänk om det skulle vara så att man är där inne och rätt var det så var det en polis som var...
Ja, exakt, ja.
Alltså hur det är väldigt, jag menar, ja. Det är väldigt otur att man är där och sen rätt var det så kommer en polis eller... Jag vet inte om väktar om det är något man är rädd för, men så här runt hörnet bara.
Absolut,
alltså ja. hur räknar vi, och det där är ju en jätteviktig detalj att ja. Det inte är så. Har man folk som är utplacerade och checkar eller?
Det är därför jag har en öppen linje hela tiden. Och jag säger så här, jag har avbrytit så många gånger för att jag har en dålig feeling. Sett en polisbil, sett någon tittat fönster. Jag har avbrytit alltså 10 gånger mer än vad jag utfört i tron. För att det har varit något sånt här som du precis pratar om. Och det har gjort att man har klarat sig. Men man har ju alltid folk som har uppsikt. Jag har stått utanför för en bank och låtsas stå och mecka med moppe och så gå in och råna. Så kommer en polisbil stanna och ställer sig vid bankomaten och tar ut pengar. Vi bara hoppar på väspan och åker iväg och låtsas som ingenting. Mm. Så att det där är så här, det handlar om att du ska vara duktig. Alltså, man ska vara duktig på det man gör. Det här är mitt första som jag gjorde. Det var extremt tunnelseende. Som allt man gör blir man bättre på under åren. Men jag har bara jättetunnelseende och rakt fram. Efter åren så har jag ett brett tunnel. Jag kan se allt och komma ihåg allt av bilder och allt vad jag har gjort. Mm. Men under en sån stressad situation som det är första gången.
Kan du berätta något som där du är nu är det här så här, så att säga, det du är mest stolt över, men det är inte det ordet jag är ute efter. Jag är ute efter mest det där ni satte det och det var en sån din bästa prestation helt ja. Enkelt. Eller ja. Er bästa prestation i det här typ av livet. Sen får man säga det vet Jaha. Alla om nu också. Att du har ju gjort, det är därför som du också är med här. För att du har ju byggt upp och är en förebild för väldigt många andra och andra ja. Kriminella. Att de också kommer ur de här bitarna. Mm. Så att det här var ju ett annat liv för många år sedan.
Ja, exakt. Ja. Kriminalitet är bajs. Så ja. Man får säga det snabbt igen. Och det kommer jag säga många gånger om. Liksom.
Verkligen. Berätta det du som gick liksom bäst med planeringen, med sakerna, med kanske någon detalj som ni kom på som var så en briljant ja. Detalj.
Jag har alltså, den kan jag inte berätta. Det är så, nej, men jag håller på, vi kommer ju komma till det, så jag håller på med ett nytt projekt faktiskt med, ska vi säga, en bok i digital format där jag egentligen beskriver det här rånet från början till slut, allting vi har gjort. Så, som ingen är dömd för det, det är preskriberat, en av mina största. Som jag kommer förklara exakt i digital format med digitala bilder och sånt, en NFT, vi kan ta det sen liksom, men det är en superhäftig som jag gör där. Mm. Och det är just den. Det är den jag ska sätta ner en NFT då.
NFT, vad står det för?
Ja, non-refundable tokens. Det är digital konst som de handlar med kryptovaluta. Jättestort har dunnit upp i USA sitt 1,5 åren. Så jag kommer börja med det här. Och jag har började egentligen med en bok som jag vill skriva.
Vadå, liksom. Att man köper boken med NFT?
Ja, som NFT. Jag gör det till digital konst. Jag håller på att skriva om det så att det blir i PDF-saker med lite... Vad ska vi säga, digitala saker i för att visualera hur det här rånet tillvägagångssättet har gjort och verkligen beskriver detaljerat allt. Okay, hur jag tänker i mitt huvud. Jag är väldigt så här raddar upp allting. Så skriver jag det på ett specifikt sätt som ingen annan. Och den NFT som är digital konst då. Det här har ju inte gjort, så jag håller på nu med NFT Agency Miami. Som är jävligt stora där borta. Som håller på med det här. Sätter upp NFT och säljer och gör det. Skithäftig marknad. Det finns ingen stopp i pengar och vad som kan betalas. Men jag vet, jag har hållit på lite med Hollywood och snackat så här och mina historier älskar dem. Det har ett visst värde.
Det är fantastiskt.
Och de har verkligen gått igång på idén. Så vdn för bara wow. Så att jag ska ändå få representera den agenturen här i Sverige. Jag ska börja med det med NFT här. Digital konst och skicka till dem och se vad vi kan hitta på här i Sverige med det.
Men så det kanske blir Hollywood på det här.
Den kommer vi till, det blir Hollywood, det ser jag rakt av. Så jag har en plan. Alltså jag har ett möte imorgon här med lite folk och sånt som jag tackar nej till, så manus och sånt. I och med att jag håller på med dryckesbranschen det, så har inte jag
bilat. Hålla fokus.
Ja, men jag har några skithäftiga kontrakt. Jag ska upp imorgon och träffa en jävligt häftig kille som har precis spelat in en film här som de har, ja mycket då, de är hunden Arthur. Har de spelat in där uppe, eller spelat in utomlands, tror jag, i Panama så här, för en budget på 1,2 miljarder eller vad det var. Jag har några roliga kontrakt som jag har legat på bordet som jag har sagt nej till med väldigt så här, sjukt häftigt stora namn. Jag ska inte hålla på namedroppa här, men det är så här. Ja, jag vet inte vad jag ska säga, jag bara ler. För jag tror inte att det ska komma till mig så, men jag har några häftiga grejer. Jättehäftiga som det är nästa steg.
Man kan säga så här, det här är inte sista gången man träffar nej, Anders.
Nej, absolut Adali. Inte.
Jag tror det är julvärd. Julvärd. Hollywood, så sitter du där, tänder ljus. Men fan, julvärd? Ja, men skulle det vara någonting?
Ja, du ser. Förra året så var, vi har ju hockeyat svenska Mike i fjolen som jag dundrar på. Fan, älskar de där, alltså Gabriel, Linnea och Erik. Fantastiska med hockeyat svenskan. Så förra året var jag faktiskt jultomten. För hockey svenskan som vi spelade in och så släppte du den på genom IQ Fuelers i sociala medier. Mm. Så hockey svenskans jultomte. Skitkul. Alltså, så här, du vet, presentera lagen, lite rolig spel in snabbt. Så.
Men den här NFT, ja. Är det någonting? För jag tänker så här, alla som är kriminella idag, de kanske tycker det är intressant att få reda på hur en av de bästa i branschen, bara för att få reda på hur de tänker och analyserar, är ju en sak. Sen funkar inte allt som står där, funkar inte idag, för man kommer ju med andra grejer, men å andra sidan funkar ju inte det dagen efter rånet heller, för då går man igenom allting och säger så här, shit vad fel vi har gjort här, nu måste vi hitta nya sätt, vi måste alltid ligga steget före. Mm. Men vilka riktar sig den här produkten till?
Nej, alltså NFT som jag skriver, det är så här, jag skriver för att jag vet att någon vill ha historien. Jag säljer historien, de får fulla rättigheter att göra vad de vill med det.
Okay,
de kan göra bok, de kan göra film, de kan göra precis vad de vill. Det är det som är tanken. En NFT har de inte gjort det här. Du vet, Björn Borg släppte en NFT, jag var i Aftonbladet för någon månad sedan här. De gjorde en med Wimbledon, med McEnroe och gjorde en digital, gick för någon miljon eller vad, något sånt där hit och dit. Så det är verkligen NFT, du vet, alltså, man kan sätta upp konst genom artister, alltså, skulptörer, någonting så specifikt. Jag ska göra någon helt annat, för det har inte gjorts en sån här NFT förut med en sån här berättelse. Så spännande. Detaljerat. Ja, det är en ny marknad.
Och någonstans här också så startar jag upp ett lekland.
Ja, det gjorde jag.
Vilket är ju så, jag minns när jag vet inte hur jag läste om det, men jag läste någonting om så här bankrån och lekland. Ja. Det är ju lite grann som att läsa något så här om tårta och bajs. Alltså det är ganska långt ifrån varandra.
De mixar ändå bra.
Men de mixar ändå bra och tårta blir ändå bajs i slutändan.
Ja.
Nej, men alltså lekland och rån är ju verkligen så otroligt. Hur kom det till att du började köra ett lekland?
Kolla, alltså så här, man vill ju inte vara kriminell. Alltså du vill inte vara det på heltid. Alltså, jag umgicks inte med kriminella. Jag hade en polare, några sydda med det, men ingen visste var jag bodde, hette ingenting.
Jaha, så du var inte en sån här...
Jag var inte heltid, sprang runt.
En kändiskriminell, om man säger så. Att du var tung inom alla kretsarna och alla...
Många visste, det var senare år. Ingen visste egentligen vem jag var de 6-7 åren. Ingen visste var jag bodde, vad jag hette, vad jag hade för namn, ingenting. Jag var inkognito där, alltså. Jag hade inte koll på mig någon, alltså. Jag hoppade in och... Jag var väldigt noga. Jag hade alltid jobb. Jag var sjukvårdsbiträde. Fan, höjde betygen. Kom in på sjuksköterskeutbildningen liksom. Det hjälpte till att driva min pappas företag. Så här, det var när jag kom ut. Då. Jag dubblade hans omsättning första månaden. Och tripplade efter 3 månader. Alltså jag importerade. Jag har gjort massor med saker. Jag importerade båtar, klädmärken. Du körde MMA med första K1-galan i Globen. Var jag sponsor. Jag gjorde K1-kläden. Jag hade hummerbilarna. Jag hämtade Remy Bovianski vid Globen. Alltså, första MMA-galan sponsrade jag till exempel också. Så här, som var i... Fan vad det är Solnahallen med mitt klädmärke och sånt där. Så att, du vill inte vara kriminell. Du vill hitta någonting som tar ut därifrån. Och, jag hade gjort lite pengar, vunnit på lotto. Några miljoner igen som jag uttrycker med. Och då var jag var på ett leklandsvar i Kallhäll. Jag hade aldrig varit på ett med min lilla tjej. Det var så... Det var inte fräsch liksom. Så jag bara, vad är det här? Det var inte fräsch på något sätt. Och så gick mitt huvud igång och bara... Fan, det här måste vi kunna göra. Det här, jag måste kunna göra något sånt här. Och sen började jag researcha det lite lätt. Började hålla på för fullt. Och så hittade jag... Hitta på nätet och sen så hittade jag en fastighetsägare jag kände ute i Järfälla, Vicksjö, som jag snackade med. Och så jag vill öppna Lekland och så med den här byggnaden. Så vi valde en byggnad tillsammans. Jag lärde mig faktiskt CAD då också. Du vet att rita, alltså rita med CAD. Så att, satte mig massor med tjejer känd som lärde mig CAD så att jag kunde rita tredimensionellt hur jag ville mitt Lekland skulle se ut. Så jag designade det från grunden, från toaletter till handfart, till barnkalasrummen, till vägguttagen, till vad ska vi säga, kiosken och köket och allting. Från grunden hur det ska se ut. Och sen kontaktade jag en svensk firma som levererade någon klätterställning, så hittade jag i Kina också. Och så gjorde jag min design på hela leklandet liksom. Så blev det Stockholms största lekpalatset heter det. Så öppnade vi upp det 2005. Och det var en dunderhit liksom. Och det var ju som sagt, du vill inte vara kriminell. Jag vill göra det här, du vet. Och jag kände bra på det, men fan, det tog några veckor där. Så öppnade jag en pokerklubb där på kvällarna 3 dagar i veckan. Det är så 200 sittplatser hade inomhus. Den rullade på jättebra, så men det är dunderaffärer. Sen så öppnade jag även, efter knappt 1,5 år, så öppnade jag också byggföretag för Lekland. Och då inom 2 månader gick de andra konkurs. För jag drog ju till Kina, tog med mig min kollega. Gick och åkte raka vägen till fabriken och allting tillverkades och gjorde priser och allting. Och kom tillbaka och så fanns en konkurrent på marknaden. Jag halverade priset rakt av. Så betalade du 1 miljon, betalade jag mig 1,5 miljon. För jag dubblade ändå pengarna, hur mycket behövde jag. Så jag tog hela marknaden över där på... var knappt 1 år, så gick de andra i konkurs och så hade jag den liksom.
Wow.
Och då var planen att jag skulle bara bygga Lekland 5 år framöver. Jag visste att jag skulle fylla upp. Jag vet hur boomen är, du ser hur det ser ut nu. Så jag hade en...
Ja, Leos Lekland är ju stor som
helst. Ja, exakt. Så
de köpte ju till och med upp här för mig. Jag gjorde ganska stora pengar.
Säkert. Alltså, det här var ju 2005. Ja. Jag började 2007 och åkte in. Så det var precis vad jag hade fått upp. Och då hade jag även börjat få kontrakt med att bygga lekplatser utomhus. Det är som marknad i sina pengar. Och det kunde jag också från Kina få se märkta klätterställningar och allting där. Så att det var med leklandet. Att jag vill ju, liksom, det var my way out. Det var ett lekland. Ingen kan tänka att jag håller på med bus. Så tog det ett dagis ut, barnen fick komma dit gratis någon gång i veckan. Det var jävligt kul. Det är slitsamt. Det är hundratals många som skriker dygnet runt. Står och gör korv. Jag låter så här. Alltså huvudvärken, du vet, det är 100. Det är 1000 pers på en helg som kom in där. Det var ju så mycket folk där.
Ja, men vi är trött i skallen alltså.
Jag har så här barnkalas. Du vet, alltså jag hade jag tror så här 15-16 barnkalas på en dag. Och helt fullsmakat 20 pers. Det rullade ju pengar. Så att det var ju så här, det var ju häftigt. Men stå, du vet, och göra korv på en fritt. Du vet, alltså det var ju...
Och gjorde du allt? Du stod där och...
Jag stod, kokade. Ja. Jag var där när de öppnade och körde på för fullt. Och sen kom inte här kriminella. Jag hade ju möten. Då kom ju då upp med sina barn. Så stod jag vid fläktarna, för det hördes ju ingenting.
Så stod du och planerade
det? Ja, liksom. Stod och planerade vad vi ska göra och inte göra. Så där, liksom. Men jag slet i ärslet av mig det där. Så då har jag till att bygga upp. Alltså, det är inte bara att göra. Sen åka runt och sälja Lekland runt om i Sverige. Inte heller bara att göra. Nej. Då kommer jag med en hel lösning. De har en lokal. Jag går dit och tittar. Vad vill ni ha för budget? Vad har ni för... tema på det här, ska det vara vatten, ska det vara öken. Så jag går tillbaka till hotellrummet, så ritade jag jättedåligt under natten, skickade till kineserna, allt kom tillbaka i 3D, presenterade det dagen efteråt, här har ni det här i budgeten, hjälpte med lån, hjälpte med allting och så beställde de. Så efter x antal månader var vi där och byggde upp allting åt dem också. Vi utbildade även kinesernas byggarbetare, för de kom ju dit.
Vilken jäkla grej alltså.
Så vi byggde, att de byggde fan, men då satt jag, de byggde i Danmark också, nere i Tyskland, hyrde mig ut våra arbetare för det. Så det var så här, det var precis i slutet och det var så här, fan, man har gjort pengar, de har investerat, det här är min, ska jag hålla på med Lekland. Det var min exit-grej.
Ja, och här fortsätter du dock liksom kriminaliteten.
Ja, jag gjorde ju det. Och det är det som är så skönt. Alltså, när jag hade Leklandet, vi var så här, men fan, det är klart, det är lugnt liksom. Så fick jag ett samtal, fan, vi har en liten grej, vi ska kolla på den. Så jag bara, men då var det Finland. Då att de helt skulle kolla på en, för jag bara, men jag vet inte, men vi ska kolla på en grej i Finland. Och sa okej då. Då vill jag inte att någon ska veta att jag är där, så bara åka till Finland. Fixade en bil, köpte massor med dunkar med diesel, gjorde klart med mat och kartbok och satt med bilen och åkte från Stockholm hela vägen upp till Haparanda. Noterade var det fanns kameror, var jag kunde gå på toaletten, var jag kunde tanka, var jag kunde äta. Och så hela vägen ner till Åbo. Så här 23 timmars resa. Dokumenterade allting för att jag skulle titta på en depå, för jag hade fått ett tips. Jag träffade upp en till vän som kom med flyget dit till Finland och åkte bara förbi den där depån. Tittade på honom och så skrattade jag, så det är lugnt, den här kan vi ta. Och sen var hela den här Finlandsrånet igång då.
Som var Finlands största rån genom tiden.
Ja.
Och det största hittills också.
Ja, där ja. Men de har ju inte den rånkulturen. Vi har varit där, det har varit två rån innan när folk har försökt tagit två värdeväskor. De har inte samma kriminalitet som oss. De har verkligen inte det. Sverige är unikt, hur fel det låter. Men de är just det här skandinaviska kriminaliteten. Alltså. Finland
har Sverige inte... värst eller?
Ja, det tycker jag. Definitivt. Alltså, så här. Mm. Finland är klart de är kriminella, men inte samma som oss. Inte samma som på min tid var ju rånare. Vi var ju en annan. Det var en helt annan sak också.
Okej, och berätta, vad var det ni ville åt? Hur såg det ut? Varför valde ni just Finland? Varför valde ni den här depån?
Ja, jag var väl klar, jag hade gjort allting som fanns i Sverige. Alltså, jag hade gjort det mesta som fanns att göra. Så var klar, så fick vi det där erbjudandet. Och då var egentligen monopol på hela Finland och bara råna. Det är ju, ja, men vi går och kollar, och så hookar jag upp med ett par andra killar som också är väldigt rutinerade på det de gör. Det var mitt jobb som jag fick av några vänner där, så vi åkte dit och egentligen var så här, men vi ska råna depån. Men när vi fick ett schema där märkte att fan, depån...
Alltså en värdedepå, alltså en bil som åker...
Nej, värdedepån är hela anläggningen. Värdetransport är när värdetransport kör. Ah, värdedepån okay, är... Okay. Ja, men du vet, vi åker till ICA centrallager. Världen sen så... Ja, men jämförs med centralt.
Okej, okay, där alla bilarna
där alla
kommer dit.
Där utgår ifrån deras headquarters. Mm. Där de har de mesta pengarna. De åker därifrån i sina transporter ut till ställen och hämtar och fyller på. Och kommer tillbaks. Så de fyller på bilarna, fyller på bankomater, de hämtar pengar, allting går tillbaks tid.
Där är också mängder av väktare.
Ja, exakt. Det är i valvet, det är massor med pengar. Liksom. Och därifrån, de hade en rutin att de fick bara ha en viss, jag tror jag sett 10 eller 15 miljoner euro där max, och sen transporteras resten till finska banken. Så först skulle vi egentligen ta depån. Och det hittade jag ganska snabbt hur vi kunde gå in och ta och öppna dörrar och allting. Jag fick ju ritningar på hur allting såg ut. Och hade en lösning på det, men sen så fan, märkte jag åker en bil. Kvart i fem när alla ska sticka varje dag. Vad ska den? Nej, men den åker till finska banken. Varenda dag. Eller fem dagar i veckan. För att vi har för mycket pengar här inne. Så den kör dit varje dag mellan 7-9 miljoner euro. Eller något sånt där varje dag. Jaha, men då kollar vi på den liksom. Och så tittade vi på den. Och så hittade en riktigt bra lösning. Där när jag gick runt och kollade och såg att jag bara kunde komma in från bakvägen. Min steg hoppa upp på soptunnor. Så var jag på bakgården av banken när de levererar pengarna. På en lastkaj. Så spanade på den där till och från och vi tog fram och tillbaka till Finland obemärkt. För de ska inte veta, och det är, än idag har de inte kunnat bevisa när och hur jag kom in till Finland överhuvudtaget. När jag kom in och när jag åkte dit, inte alls. Det var ju planering att bara göra ett brott i ett annat land, skaffa bostad, bilar, kläder, utrustning, ta sig in och ut falska identiteter, det är investeringsmässigt mycket pengar, det är bilarna, du vet, alltså. Vi kunde åka hela vägen Haparanda ner, du kunde åka upp till Umeå, båten över, du kunde ta båt Finlands båten, du kunde ta båt till Estland och ta helikopter över, båt till Estland och båten över. Det fanns ju, vi hade även små flygplan vi åkte med också fram och tillbaks i senare skede, för vi orkade inte. så började den planen ganska snabbt, alltså utforma den. Det som tog tid är hur du ska komma dit och förbereda, du vill inte synas. Så vi var ju där och skulle ha gjort det, tror jag, men jag vet att rutinen var där. I vissa gator gick så fanns det kameror. Finland är efter vad heter England, mest kamerabevakade samhället i världen. Jaha. Det var det, ja, det mest kameror överallt. Så att det var verkligen så när jag gick i stan. Var kan vi gå? Var kan vi röra oss? Har vi synts i affären? Vi vill inte visa att ens jag varit här. Så vi var där en gång och fick avbryta för någon hade varit inne i butik och fanns en kamera. Vi kommer tillbaka sen igen. Sen åkte vi dit och gjorde rånet helt enkelt.
Och gick det?
Nej, men alltså, det gick väl bra.
Ni drog dit. Ni körde via Haparanda då, eller?
Olika sätt tog oss dit alla. Liksom. Så. Ja. Vi splittrade. Så, du vet, alltså, några åkte till och med utomlands och åkte och säger så här. Ta min vanliga ID. Åker till, vi säger åkte till Italien. Sen i Italien, då har min annan falska identitet. Då flyger med det namnet till Finland. så är jag där. Så att din alibi, du har inte ens varit i landet. Fan, jag har inte ens varit där. Jag har flygit. Så att...
Jag var i Italien då. Det har jag,
ja, exakt.
Så att du spelar
så,
PlayStation.
Till exempel, så vi hade alla olika sådana där identiteter hur man tog sig in i landet. Men vi åkte dit och genomförde det ganska korrekt som det skulle vara. Utan något problem. Själv missnöjda med att vi fick inte med oss den summa vi ville. Vi hade räknat med minimum 5 miljoner euros. Vi fick vet, knappt 1,5 miljoner euros. Så jag vet att fort när vi hade genomfört rånet på alla nivåer här och satt i lägenhet och hällde ut pengarna, räknat upp buntarna och det är egentligen på hela marken vid alla, vad heter det? Listen vid golvet. Och den var typ så här, det, 2 meter lång. Man bara skakade på huvudet och missnöjd. Vi är missnöjda liksom. Det här var inte vad vi hade ju räknat med, det 50 mil, inte knappt 15.
Det gick fel då?
Nej, det är detaljer med väskan. Jag har stått med en väktare i skogen så här. Vi har haft en insider självklart liksom. Och vi har träffat han i skogen. Då har jag stått med en rånarluva, stått några meter ifrån. Och han har fått rita upp och han har förklarat exakt hur lådorna som vi ska ta, hur de är packade och hur de ser ut. Hans sätt och han förklarar att öppna på långsidan, att det bara är en liten så här gummigrej som du kan klippa bort och bara spränga, så öppnas hela på långsidan på de här väskorna, eller på lådorna. Så jag har tagit väskor, nej på kortsidan var det, sorry, på kortsidan. Så jag har tagit väskor som är kortsidans bredd och lite till. När vi väl gör rånet så öppnas de ju på långsidan. Så är det, så att det är 30 cm till på sidorna, så min väskorna jag har tagit är ju för små, så pengarna rinner ut på sidan.
Mm.
Då kan man säga, det finns bilder på från den här förundersökningen hur bara ligger miljontals euro, alltså det blir utspritt på hela där, för att det, väskorna var fel från informationen som jag fick. Och det är en sån här detalj.
Vad var det som gjorde fel då?
Jag
antar att han inte sa fel medvetet.
Nej, det gjorde han inte. Och det var så här är väskorna, han sa ett opens up on side, vet, så dålig engelska, jättenervös, inte kul att träffa två killar med råna lur mitt ute i skogen.
Vet, och så, det är ingen dröm.
Och så han sin kille med sig som är så stor så att det var löjligt liksom, som han har tagit dit. Han, men den här killen är medvetet, han är här, fan jag kör list, gör det här, ni kan göra, han är så med på det här liksom. Men alla som är informatörer, de är med på det, men de förstår inte konsekvenserna av sitt agerande förrän det är för sent liksom. Så han har verkligen förklarat att det öppnas på kortsidan. Där öppnas det. Så jag bara, jag ska ta den och hälla så pengar rinner ner. Men när vi gör det, när det väl är det, så tar man bara bort och hela sidan ramlar ner på
rullarna.
Så det bara rinner ner överallt. Så det var den som gjorde att det inte blev de summorna jag hade hoppats. Sen ja, vi tog just därifrån och vi klarade oss där. Men jag satt i en lägenhet och tittade när de stängde av alltså halva Finland för det här. Alltså, det var värre än vad vi trodde. De alltså stängde av hela Finlands båt. Det gick ut 2500 pers. Alltså, alla hytter, allting. För de trodde att vi kanske var där och gömde oss. Alltså, och när jag var uppe i Helsingfors ett par dagar senare. Vi ändå, ska inte säga hur vi åkte, men man har alltid en exitplan och olika sätt att ta sig ut i landet. Alltså, när vi satt där och bara och gick runt, hade med en T-centralen där ett par dagar senare, gick beväpnade poliser runt, alltså tungt beväpnade. Och det var koll på flygplats, det var koll överallt. Man hade ju nästan försökt stänga ner hela landet. Men vi tog ju så ganska lätt ändå. Alltså. Ja, så jag kan säga, jag flög ut från Helsingfors ner till Köpenhamn och tog tåget över där till Malmö och sen flyget till Bromma.
Alltså så kom du till Sverige?
Så tog jag mig hem liksom.
Men är man
falska identiteter alltså.
Men är man inte riktigt ändå rädd att gå till en flygplats?
Alltså självklart, men det är som allt. Det är så här, bara genomföra. Alltså folk blir nervösa och så här, stressade. Jag har inte den
grejen.
För man
gjort det största rånet och sen står man på en flygplats. Det känns som att det är det första stället som folk kollar på.
Jag väntar några dagar att ta mig dit. Jag väntar typ 2 dagar att ta mig dit.
Men... Ja, men då känns det som att det är ännu värre. För då vet jag att du har väntat några dagar. Då hinner de ta hela polisstyrkan och sätta liksom.
Ja,
du måste ju möta på flygplatsen.
Du har poliser överallt.
Du måste ju stått där och verkligen bara så här.
Ja, men först alltså, åkte dit och rekat. Och bara kolla läget hur det är liksom. Och sen gå tillbaka och förmedla till vännerna. Och sen var det så här. Jag åkte ju egentligen med vanlig buss från Åbo upp till Helsingfors. Och sen från Helsingfors, sen var där, tog in på ett hotell som hade fixats en tid. Och då gick jag till deras lyxbutik och köpte alltså Burberry-klä. Alltså klädde upp mig så här snyggt. Och åkte till flygplatsen, kollade lite, kom tillbaka dagen efteråt. Kontantbetalade biljetterna. Sen hade jag bara, jag hade ju så mycket identiteter. Jag hade dörrvakter. Så innan vi åkte till Finland, träffade dem, då kom han alltså med ICA-påsar. 2 stycken, fullt med körkort, lägg, ID-handlingar, allt som man bara kan sitta och välja ut. Sen så hade vi även riktiga, det är litauiska, estländska, finska körkorter med mitt namn och allting på.
Ja, du hade olika vägar, olika sätt.
Ja,
olika...
exakt. Så har han exitplan, det är viktigt liksom. Så du vill ju klara rånet, men det handlar om efteråt. Det här, vad du gör innan och efter, det handlar om allt. Vad händer mitt emellan, det kan du inte styra, men vad du gör innan och efter är Det är det viktiga.
Det är sant. Det är samma sak som Mount Everest. Du måste inte bara klättra upp, du måste gå ner också.
Ja, jag bestiger Nordafrikas högsta berg.
Jebkebal.
Jebkebal. I Marocko där, Atlasbergen. Och det var så här, du vet, en sexdagsresa. Det är, man kom upp, och då sa man, det jobbigaste inte att ta sig upp. Det är när du går ner, för när du är på toppen, då stänger du av. Jag har klarat det. Och det är ner.
Du vet att 80% dör av alla som dör på nedvägen, och inte på uppvägen.
Okej. Okay. Oh, nej. Ja, jag förstår. Alltså, jag pajade i knät när jag åkte och kutade ner och höll på där för fullt. Jag gick vilse i bergen.
Hur högsta berget då?
4176. Mm. Men vi gick ju, det här var ju sex dagars grej som jag löpar. Team Nordic Trail, att slänga ut dem, för de var så jävla roliga att kuta med. Så vi sprang ju. Jag var ju så löpargrupp och sprang upp och ner och skrek. Alltså, vilken adrenalin. Alltså, sov upp i bergen. Det, jag har aldrig gjort något sånt, men det ska göras igen.
Ja. Jag besöker Kilimanjaro.
Ja, du har gjort förut. Det. Ja, fan, det är nästa steg. För det är den, Atlas, Kilimanjaro och sen... Basecamp 1, Mount Everest liksom. Men killar, hur var den? Ja, nu börjar jag fråga dig.
Det var kul. Det var riktigt. Vi gjorde det alltså alldeles för snabbt. Att vi gjorde lite för så här budgetvariant, så att vi hade kollat så här, var den absolut liksom billigaste, kortaste tiden vi kan göra det här på. Och då fanns det typ att det gick att göra på 3,5 dag, men man brukar göra på 8. Vilket gjorde att alla vi typ stod, vi har 3 personer, vi stod och spydde liksom, för att vi blev så höjdsjuka än att vi hade inte akklimatiserat oss. 5850. Alltså vi hade inte akklimatiserat oss, så att vi var, mådde så himla dåligt, så vi tog bort så mycket av upplevelsen. Så när jag var där uppe så bara ramlade jag ihop och begick, ska nudda den där jävla skylten. Alltså. Ska nudda den där jävla skylten, se den, inte bara, gå dit och bara nudda den, så bara, nu måste jag ner. Och sen så bara går man ner för det jäkla berget och det är bara, det är ju så mycket så här sten, det är ändå ganska brant, så det är så här, det är, man typ så halkar ju ner och bara så här glider ner där med så mindelkängor som man bara, men det var ju så här, sen när man kom ner 1000 meter, men då börjar man må bra igen. Men
det där är farligt, du vet, när du får den höjden, den är farlig. Det är så här, de kan skicka hem, men jag hör ju, det är så här, det är ditt mental state, det är bara att göra. Man går och gör det.
Nej, man åker inte liksom inte till Afrika och inte går upp för berget. Det var ju en
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, men ja, intressant att höra på hela hur det går till. För att det är verkligen sån, det är sån otrolig planering. Och varje detalj, varje tänk, varje sak. Risk på allt liksom. Ja.
Och det är verkligen förutspå och förutse allting egentligen. Hur man går och hur du ska lura folk att du ger den visuella effekten. Om jag gör någonting och ska fly åt ett håll, då ska de tro att jag... Ja, han kutar till höger, men fort jag går till höger. Då går jag in en port där, byter om och så kommer jag ut på gatan och går rakt över. Ja, men han drog till höger, han såg ut så. Så att det är så mycket förutspå och lura. Alltså folk vad de tycker och tror. Och med kläder, med hårfärg, med linser, du vet det. Trycka in så att du ser övervikt ut och kudde, annat språk, gångsätt.
Tränade du på gångsätt bara för
allt
att du kommer
möjligt,
in
hur mycket sätt beror på vad jag skulle göra för ån. Alltså. Det gick in i en karaktär, hur jag ska göra, hur jag ska klä mig, hur jag ska prata. Allt sånt där. Och sen, det gjorde jag även i Finland när jag såg att det var span. Vi var ju den andra gången som skulle göra rånet. Och då gick jag ut med med en väska och, det, och gick på ett sätt. Så jag, oj shit, polisen spanade på bilen. Gick in i en trappuppgång, satte på mig keps, bytte tröja, hade plats på, så kom ut, haltade. Gick förbi en polis och han är där. Gick gatan ner, in i en till trapp, bytte byxor på mig, shorts, kom ut. Okej, okay, och det kom tillbaka. Så snuten spanade på alla bilar, behöver dra liksom. Så det är så mycket mer liksom.
Alltså, om du skulle bli polis, vilken del hade du velat jobba på då?
Det här sa jag gjorde det efter, nej, jag gjorde med Veckans Brott, Leif G.W. Persson. Då säger ju han mitt första här som jag gjorde. Jag hade varit utmärkt som en spanarpolis. Jag har alla kvaliteter för det, sa Leif G.W. Persson.
Ah.
Den tar jag som en... Ta den som han säger, hade jag inte valt den banan jag gjort hade jag varit utmärkt inom det. För det är samma... Alltså det är samma kvalitet de har. Det är extremt uppmärksam ska det vara. Och se och läsa av folk hur de är och vad de gör och tänka. Om du går runt nu om du vet, på stan, folk tittar telefon. Jag sitter och tittar på allt och alla. Men det är en sån person, han ska göra det. Jag ser den här personen bad intention. Och försöker läsa av allt och alla hela tiden. Jag är förundrad av människan, liksom, hur de är och hur de beter sig.
Du måste ju vara en extremt bra människoanalytiker. Alltså att du bara kan läsa av, bara på någon sekund kan du... Liksom, av vissa känna saker, av ja. Känslan med historien på den här personen. Vad är det för typ av vad?
Ja, det måste man göra. De miljöer man är i har varit det. Och sen så ser den här världen som jag lever i nu. Det är ju underbart. Det är ju ingen stress. Det är ingen stress att göra en snabb analys. Det är ingen stress att göra någonting. Här är bara... Vi säger så, om inte jag hade kommit hit här nu till exempel. Jag drar ofta den här alltså, jämförelsen. Hade det varit förr i tiden när vi skulle haft ett möte om vad som är droger på en rånvar. Och jag hade kommit en halvtimme senare, inte hört av mig. Du hade gått efter mig, du hade kanske dödat. Jag vet inte vad konsekvenserna. Här hade inte jag kommit, då hade du kanske ringt mig. Bara, fan Anders, hur mår du? Är det bra eller? Du missar tiden. Häng med dig. Det är ett helt annat bemötande.
Ja, det är helt en konsekvens.
Ja, så att jag blir inte stressad. Jag var inte knappt stressad förut. Det här. Jag blir inte stressad av det här livet. Och att åstadkomma och jobba och vad folk ska tycka och tänka. Och konsekvenserna av att jag gör något fel. Det är inga konsekvenser egentligen.
Nej, men det är därför också du har också liksom lyckats så bra nu när du har kommit ut på den här sidan. Mm. För att du är ju så van vid en sån otroligt tuff sida där det inte handlar om så här, det är inte bara 9-5, du har inte lunch en timme och sen har du några kisspauser och det och sen så kan du sitta och fika och käka några bullar. Det är så här, holy fuck, vi jobbade nätter, vi jobbade dagar, vi analyserade allting, det var 110%, det var liksom våra liv som torskades om vi åkte fast. Alltså det är liksom som den arbetsmoralen och den nivån på driv man måste ha är ju så att när man kommer ut sen på någonting och ska göra ett bra jobb, då möter man folk som är precis. Vana med 9-5 tänket
och
då kommer man in och slaktar på det sättet.
Alltså, så det, det har gett mig extremt mycket till det när jag är idag. Det som jag ser nu över människor så är de, ja, men man på ett jobb, men den personen jobbar ju inte lika med, varför ska jag göra det? Och jag säger, men vad fan, vad har den människan, vad du gör? Du ska prestera, du ska visa ditt, ingen annan ska sätta vad du har för standard. Och när man var i den vännen, det är bara att sätta den högsta standarden, det finns ingenting annat. Det går inte att göra halvhjärta, det går inte lite, du måste gå all in hela tiden för att lyckas.
En sak som jag tyckte var väldigt så här, jag har ju lyssnat på intervjuer som du har gjort och medverkat i och sådär, och en sak som jag tyckte var väldigt så här gripande, det var när du åkte fast sen efter det här. Vi kan ta den grejen när du åkte fast, men sen också när du träffade din familj efter 13 månader första gången. Och sen när du stod med din son där och sådär. Skulle du inte kunna börja med bara hur du åkte fast?
Det hade varit, vi var ju där för egentligen att göra ett andra rån. Jag avbröt det i Finland, så var några andra där och gjorde ett rån. Så jag såg på Efterlyst, var det onsdag eller torsdag den tiden, att de hade tagit alla i Finland. Och jag skulle egentligen göra en pickup, hämta dem och hjälpa till. Jag skötte grejer från Sverige, så det var onsdag, torsdag såg det på Efterlyst. Hela helgen var jag så här, men polisen kommer ju när som helst, det går inte att misslyckas att jag har kontakt med de här killarna. Så jag ställde upp och väntade hela
helgen. För de åkte fast
då,
ja?
Ja, de tog alla i Finland då. För ett annat rån som skulle göras på plats då, under försöket. Jag var hemma och såg det på Efterlyst. Och varför ingen som ringer, så ser jag några timmar sen Efterlyst. Alltså, de har tagit allihopa. Bilder på människor som inte ens hade med det här att göra som Efterlyst också. Och sen på måndagen tjejen hon pluggat hårfrisör, så hon drog in till jobbet. Jag lämnade barnen på dagis då. Och så satt jag hemma och så bara... Jag kommer ihåg att jag ringde en polare i telefon, så tittade jag ut i bakfönstret och bara drog ner persienen och såg en kille gå förbi med telefonen. Och jag på en gång så jag bara, han passar inte hemma här. Han ska gå upp på en gata där det är enkelriktat. Han kommer ingenstans. Och kläderna och han går, nej, han är inte här. Det här är inte bra. Så jag tittade upp där, snackade med en polare. Jag bara, tror fan civilarna här liksom. Och hade telefonen att höra. Kolla upp, se att den här killen kommer tillbaks och svänger in så att han kommer fram för min lägenhet. Så jag Jag kutar igenom lägenheten, kollar i köket, ser att den där igen och tittar in. Och jag bara, okej, det här är ju snuten. Så jag hade där att, okej, jag ska gå till dagis och hämta barnen. Kommer de ta mig där? För jag ser att de inte är utanför, då kommer de inte ta mig. Jag vill inte att de ska ta mig framför dagiset liksom. Så jag bara, men jag går till ICA och handlar liksom. Kommer de så kommer de, för nu är det så synligt liksom. Så jag gick till bilen och åkte in till ICA. Då skulle jag göra mina turkiska piroger med köttfärs och allting. Jag kommer ihåg allting. Handla grejen, och sen var det väldigt odramatiskt när jag såg ut från ICA. De här,
och då spårade de, sen, då låg de antagligen efter det.
Ja, de var efter. Jag såg inte när jag åkte därifrån. Jag var väldigt duktig på scener, span och snutar och allt. Men här såg jag inte från min lägenhet. Jag såg den här killen gå. Men när jag åkte därifrån, men jag vet att det finns så många ställen att spana därifrån liksom. Men jag såg ju precis när dörrarna från Åkermynta centrum där Hässelby då, när de öppnade, då såg jag samma kille till höger. Då han satt på sin keps och satt på sig tröjan han hade runt midjan, och sen blå polotröja liksom. Jag bara, okej, okay, det är han. Så jag såg dem, och jag såg att de var så här spända, typ att jag ska komma utanför. Men jag satte bara ner båda kassorna, en på varje sida om mig, så upp med händerna, så bara det tryckte på axlan. Så kom de väldigt så här lugnt, tog mig, häng med här. Sen fick jag stå en timme utanför ICA-butiken med flera poliser där, och så hade jag köpt en ny S500 Merca som stod där också. De var ju arga att jag hade den, och det var så här, grannarna var ju, vad hände här Anders? Så här, det var fan, varför stå en timme och vänta på en bil? Så, men, sen var det till Kronobergshäktet. Sen började den där resan.
Alltså, var det första gången du satt inne?
Ja, det första gången. Jag satt en gång, men det var bara så här 5 timmar, så släppte de mig.
Mm.
Sen har jag aldrig varit så här häktad, suttit här och varit förhörd överhuvudtaget under 10 års tid.
Hur var känslan? Var det att du kände dig bekväm med det, eller var det så att du tyckte var drygt, eller var det så här att men jag accepterar vad det är, nu sitter jag inne.
Jag accepterar när jag kom till fin. Alltså, jag accepterar ganska snabbt. Jag har så här lätt att bara sociopatiskt beteende. Man anpassar sig situationen och tar det som det är liksom, och försöka vara glad. Så var jag hela tiden. Kronobergshäktet i Sverige, sen så polisstationen i Finland, det var sämst en månad med lampan på dygnet runt, och alltså, det var riktigt dåligt, men det var så här, men det bara ta det.
Lampan på nätterna?
Ja, dygnet runt var lampan på, just den, så en månad. De vägrade komma in och släcka den, alltså. Det var det sjukaste rummet jag suttit i. Alltså. De var inte glada på mig. Men det är så här, de vill göra det här mot mig. De vill att du ska må dåligt. De vill att du, alltså, det är en taktisk sak.
Men gjorde inte du en grej då också så här? Att du klättrade upp och slog sig?
Ja, det var ju på polisstationen. Sen flyttade de mig till fängelse som var helt nytt. Jag bara, fan vad nice. Så kom jag in där, det var också lampan på. Jag bara, men nu räcker det. Och då var ju så här, då hade jag fått klockan 1:30 hade jag fått mig. Jag bara, vilken stor portion. Fan vad skit. Wow, nu det här, nu fängelsemat, tänkte jag. Sen när klockan var 5:00, 6:00, jag bara, det kom ingen mer mat. Vad fan är maten? Och då kommer de och säger, här på helgen får du mat 2 gånger om dagen. Du får på den här får du vid 8:00, sen får du din middag vid 1:30. För det här, sen får du ingen mer tills imorgon. Jag bara, men jag hetsåt ju upp allting och väntar på middagen. Nej, men det är så, det på dålig engelska. När kommunikationen är noll. Så att när de stängde så tryckte jag bara lights. De bara, no. Jag bara, okej, då klättrade jag upp på gallret på något sätt och bara slet ner hela den där lampan och slog sönder det på något annat sätt. Alltså. Så det blev helt mörkt. Och det här är ju så här, det här är ju på lördagen. Så du vet, när de kommer in på morgonen, jag bara, lamp broke. De bara, you eat and live in dark. Och så stängde de dörren. Jag bara, hello? Du vet, jag bara, hello? Så dålig engelska, men... Nej, så satt jag satt och då hade jag faktiskt min Breitling-klocka som lös upp lite. Så var det så här, lite så här månsken som kom in. Så jag satt i så här totalmörker och skulle sitta och käka. De sket ju hit liksom. Nu får skylla dig själv, så här är det. Det är finnar. Det var en mörkt, så här, typ 36 timmar i den där jävla cellen. Alltså. Men man lär sig i fängelsen. Du gör en sak, det blir konsekvenser. På en gång. De skiter hit alltså. Man behöver den läxan lite.
Mm.
Kanske inte mörkret sådär, men ja.
Och sen efter 13 månader, då fick du träffa din familj. Var det första gången då?
Ja, det var första gången.
För fick man inte med, alltså, man tänker ju så här att det är lite grann som en, man får lite permissioner, ja. eller att man får i alla fall besök av någon, någon gång i månaden eller något sånt här.
Ja, finna någon och helt annat in. Alltså, de tänker ju så här, alltså, när jag kom tillbaka till Sverige, tog 2 timmar för henne att komma från barnombudsmannen, och dagen efter fick jag träffa mina barn. Där i Finland, de är ingen barnombudsman. Det existerar inte, de vet inte, de skiter ju, det är så med Line Style. Så de var verkligen, alltså jag fick ju vänta 13 månader, jag fick det som ett straff. Vi hade ju rättegång, och jag gick på, och så när rättegången var slut har jag rätt till en timmars promenad. Det är så här lag på det. Jag hade suttit med min världens bästa advokat Björn Hurtig en halvtimme efter målet. Och det är så här på kvällen, för rättegången var i fängelse och så sent på kvällarna. Så när jag kom tillbaks, då sa den här killen som han hade hand om mig. Så när min dag är slut, då får han gå hem, så han är en lång dag. Och så skulle jag gå på promenad, han bara, you have served 30 minutes här på dålig. Så jag bara, nej men det är en timma. Så när han kom upp i den halvtimmen, då sa han, du ska in. Och så jag, over my dead body, så kom det ju 12 vakter upp dit uppkutan och jag la mig bara på marken. Jag har ingen motstånd. De sliter ner med en isoleringscell. Jag egentligen är hungerstrejkare 4,5 dag, äter ingen mat och dricker inte vatten på 4,5 dag. Alltså i där och kommer till när rättegången börjar, gör det som en liten sån här, för att jag inte fick ha min promenad då. Så det slutar med egentligen att jag fick det in i, vad heter, IV i armen, höll på att tuppa av där under rättegången.
IV?
Ja, vad heter det? De tog mig där från rättegången, sen fick jag gå till, så fick jag, vad heter det, intervenöst.
Ah.
Jag hade inte druckit och käkat på 4,5 dag som protest för att jag inte fick ha min gå på promenad.
Mm-hmm.
Så då tog de mig till en isoleringscell, så här, jätteisolering, och sa, men då äter inte jag någonting. Och så när rättegången skulle börja, slängde de in med en dusch och satt jag där, inte en droppe drack. Jag kom in och jag sa, helt avtuppad där på rättegången. Så här, men jag fick bara en halvtimmas rättegång för att han ville gå hem tidigare. Så fick alla väktare utskällning som bara den. Och då hade jag planerat möte med mina barn innan. Men då fick jag som straff, när rättegången var slut, då skulle jag vänta 2 veckor för att träffa barnen. Då hade det gått så här, 10 månader och så här. Är du hungerstrejkare och sköter inte, så som straff får inte dina barn komma hit nu. Så du är uppskjutet ett antal månader.
Så att
jag, alltså, för att jag får en halvtimmas rast när jag är rätt en timme och protesterar och jag hungerstrejkar och de får utskällning, så fick jag inte träffa mina barn för det. Som straff.
Det är ingen lek alltså.
Nej, och det här mötet då. Nu har det varit massor med sidetracks liksom. Så att det är mötet liksom med barnen. Jag har ju bara pratat om dem på telefon. Och grabben var 2 år precis fullt när jag åkte in. Blöja fortfarande. Dottern kan prata, jag har bara kunnat ringa dem 7 på morgonen innan de går, du vet, när jag gått upp. Och jag vet, jag hör barnens trampar utanför cellen. Jag har fått kommit in i en liten så här, en lägenhetscell som egentligen, det är ett kök och det är en säng som en liten etta då. Och jag har klätt upp mig fint för att jag ska komma dit, men när jag ska gå in måste jag klä mig naken och sätta på mig deras gamla kläder som används 1000 gånger. Så jag har lite mat med min, men jag vet att jag sitter där inne på knät och bara, jag hör dem gå utanför, jag hör min sons röst och min dotters röst och exets röst då. Och dörren öppnas och det är verkligen så här att, ja, men att jag ser mina barn. Jag känner igen dem, men jag känner inte igen dem för de har vuxit så mycket.
Mm.
Jag har fått kort och 1 år på småbarn, dottern var 5 och grabben var 3 där. Liksom. Det är så här, 2,5. Jag kommer bara ramla ner på knä, bara satt och tittade på dem och de står och håller mamman på sidan. De bara, men går det är pappa liksom. Putta fram dem till mig och jag kramar om dem. Alltså det var, ja, den är känslomässig, alltså, dränerande. Fan alltså. Och såg deras ansikten, få hålla om och krama dem till att det egentligen, jag satt också bara timmar och tittade på när de lekte, bara att det tog på min sons fot så här, bara kände på det, för det var så surrealistiskt liksom, så här. Där man suttit 13 månader, du har ingen kontakt med någon, det är ingen som gör gimme 5 och kramar om på kåken här liksom. Så bara beröringen av att få träffa mina barn och se att de rör sig framför och pratar, den var helt sjuk alltså. Och så dottern sitter, jag har ju taggtrådar pappa, du är i fängelset och det. Hundar har luktat på dem och det, och kollat deras kläder för de ska komma in och hälsa på mig. Och, ja, de var jätteglada. Och sen är den här historien när jag ska kissa med min son. Som är så här, han har ju haft blöja, så han säger så här, du vet, jag ska kissa. Så då säger han, pappa, jag bara vill gå och kissa liksom. För mig, så här, jag ska gå och kissa med grabben. Det här är ju stort, det här är ju gå och kissa. Han är ingen blöja. Han bara, ska vi kissa tillsammans? Han bara, gör jag pappa. Så vi ställer oss och så står så här och kissar i toaletten och det är så här, ja, det är en så sjuk känsla för mig och pappa, man är stolt liksom, men nu har han ingen blöja, han ska kissa mig, han är man, han är lite över 2 år här, så att när jag så står han och tittar på min son, han bara, pappa, titta, vi är likadana, och så drar han tillbaka, jag har ingen förhud, så drar han tillbaka och bara, titta, vi är likadana. Det var en sån här pappagrej, jag vet inte, svårt att förklara, men jag har aldrig garvat så mycket i mitt liv när han sa det. Alltså jag är på garva ihjäl mig åt hela den saken när han sa så kom vi ut och så pratade, men det blev så lite. Det var roligt för honom att vara med pappa och kissa liksom i likadana.
Mm.
Ja, det sjuka stunder där, att utsatta barnen för sånt där, vet fan, det är så här. De åker färja över, så att de står utanför, kom in, hälsa på pappa, åka därifrån pappa. Pappa sitter i fängelset. Och vi ljög nästan under 1 års tid och sa att jag var i Finland. Jag var i Finland och höll på att bygga Lekland, för jag reser så mycket och bygger Lekland. Så att, körde ju den historien nästan 1 år tills de visste att de skulle komma och hälsa på mig. Och sen så träffade de varannan månad efter det. Varannan månad kom de på besök och då min mamma kom, eller syrran kom och hon kom, alla kom med barnen hela tiden. Men varannan månad fick jag träffa dem där inne. Och då var det 5 timmar i sånt där rum.
Mm. Ja, var det tuffaste under hela perioden?
Ja, det är så jävla heartbreak. Och fan vet man, då undrar man, håller man på med när man gör det där mot sina barn. Och det ändå, jag hade ändå inte kopplat det när jag var där, utan jag kopplade när jag kom hem och min första dag i skolan min dotter gick på. Började 4 och jag fick åka dit med henne och lämna henne i klassrummet. Och jag bara får titta och lämna henne. Och någon unge skriker så här, vadå, sitter inte din pappa i fängelse? Då föll min polett ner liksom. Mm. att okej, okay, mina barn har ju varit ute här och folk vet om att pappa varit i fängelset liksom. Vad har man utsatt dem för mig? Men jag ska säga, jag vänt på kakan, mina barn är stolta nu, jag gör dem stolta på alla möjliga sätt liksom. Så jag jobbar dagligen och på karma allt för att återhämta det man har gjort, alltså gör dem stolta.
Det måste ju varit så otroligt tufft alltså. Jag har en son nu som är 3. Och sen så har vi en, ja, full rulle. Sen så har vi en dotter på gång också. Och
grattis, ja, fan vad kul.
Tack så mycket. Nej, men alltså den, bara att vara borta från Elvis då. Alltså, och inte se honom.
Hette han Elvis? Ja. Mamma Elvis tog, hon ett Elvis-rum. Det, så jag har bott i Elvis-rummet 2 år efter Munker. Det är bara Elvis. Jag älskar Elvis.
Okay.
Det är min pappas i mamma, så det här är bra. Ja.
Nej, men alltså, bara vara borta från honom i 13 månader. Mm. Alltså, det är ju liksom det värsta jag kan tänka mig, typ. Så att det är ju ett... Alltså att... Jag skulle ju själv inte tycka det kanske var... Nej, men alltså att sitta inne är ju en grej. Ja. Men att vara borta från sina barn. Alltså det är ju liksom lika hårt straff, om inte tuffare straff emotionellt.
Den är det. Och det är så här fan... Där man sitter, man är så skyddad. Och det här, du vet, jag sitter med så många... Jag säger lallare liksom. För de pissar på familj och allting där ute. Men jag sitter där, jag kan inte göra någonting. Mitt liv är skyddat. Jag får mat, jag sover. Alltså, jag har inga ansvar överhuvudtaget. De där ute, familj och nära och kära och vänner och barn och alla, de har ju ansvaret till mina barn, till familjen. De har ansvaret till mig, hjälpa till mig när jag sitter också och hjälpa till mig. Det är bara de jag kan ringa. Så man sitter där och har inga ansvar och gör ingenting. Så att inifrån måste man vara så schysst som möjligt mot dem utifrån och förstå deras situation. Men jag har fortfarande inte förstått hur jobbigt mamma till mina barn har haft och den stressen hon har levt. Jag kan inte ens tänka mig det. Liksom. Och jobbet hon har gjort ut mina barn, det är ju sjukt.
Hur är ni ihop idag?
Nej.
Nej. Nej, när tog det slut då? Gick det slut när du åkte in eller under?
Ja,
för du satt inne i 4,5 va, eller?
Ja, jag fick 7 år, satt 3 år, 8 månader, 2 veckor, 2 dagar.
Ja.
När hon, vad heter det? Det tog slut när jag fick den domen. Jag sa väldigt snabbt henne. Så jag stod i böla i telefonen. Det, för jag har fått 7 år och alla sagt, du kommer inte ens få 5 år. Liksom. Du har fått 7 år. Och då sa jag till henne, jag förväntar mig inte att du ska vänta mig. Du behöver inte vänta på mig. Lyssna, är du glad, är mina barn glada? Ligg inte med någon polare för guds skull, bara liksom så här. Den klassiska. Men det är så här, jag var aldrig jobbig mot henne. Fråga vad hon höll på med, jagar, ringt runt, hetsat. Är du glad, är mina barn glad? Så enkelt är det. Ska jag stressa deras mamma, påverkade mina barn? Så att det var jag klar med från första början. Så det tog ju slut där. Alltså. De kom första mötet, sen andra mötet var det så här. Då sa barnen, pappa, när du kommer hem då ska jag bo en vecka hos mamma. Jag bara, va? Du vet, vad sa du? Ja, så är det ingen mer med det. Liksom. Så, I'm happy. Liksom.
Och hur tog hon det alltid? Tyckte hon att
grina, det, var... jag, så det är så svårt att sätta in sig i situationen från mitt håll, men fan, jag har förstört hennes liv på det här sättet. Liksom, och stressen jag utsatt henne för barn. Så där,
det är kaos.
Nej, men vet du, jag kan inte ens tänka mig. Jag vet inte hur jag ska sätta mig in i det.
Nej.
Och förstå den saken. Liksom.
Mm.
Sen så har jag har ju en till barn också.
Mm.
Ja, jag har ju fått en till liten rackare.
Nej, hur gammal är den då?
Hon är 8 år.
8 år?
Oh. Världens vackraste Melo. Jag fick reda på nu har det gått 2 år snart. Gjorde vi DNA-test och det. Fick reda på att det är min dotter. Världens sötaste lilla tjej. Melo, pappa älskar dig. Sanna och ni och pappa älskar dig också.
Vadå?
En twist.
En twist. Du visste att du hade... Eller du visste inte att du var pappan till henne?
Nej. Det här var alltså... Jag ska inte gå in för mycket exakt detaljerat. Men jag låg en gång med en tjej. Var ett förhållande var hon då? För tillfället. Jag var väl också lite det sen. Men det här är när jag muckade lite. Så vi låg en enda gång. Och sen var det ingen mer med det. Sen har jag sett på sociala medier typ, men blev gravid en kompis, men låg inte du med henne här, så jag bara skämtade. Sen har jag sett bilder på henne på Instagram, för jag följer familjen, vi är ändå vänner liksom. Jag hjälpt dem, jag älskar dem där. Det är 2 systrar, de är underbara liksom. 2 tvillingsyrror då, så att jag har inte vetat om det, men en nära vän gick bort där för 2 år sedan och jag pratade med det sista, han sa till mig så här, men fan, det är klart det är din unge. Ta reda på om det är din unge, så bara fråga. Men vem kan gå och fråga en tjej så där? För jag vet att hon var ett förhållande där. Är min, men den är en kopia av min stora dotter. Och jag ser energin, det är så här, du vet, man bara vet. Det pirrar i magen när jag sett henne sånt där. Och jag såg henne för flera år sedan, för att hon bor jättenära en bra kompis till mig. Så jag stått för hans balkong och bara, där bor min, jag hundrar på att det är min dotter. Jag bara tror att det är det. Så jag såg dem en gång flera år sedan, kutade ner. Så tog vi en bild tillsammans också. Nej, men så jag frontar väl henne och vi snackar om som jag tror fan du är pappan. Liksom. Jag är ganska säker, för kolla hon är och du är. Liksom. Men då har den andra som trodde att han var pappan, han har blivit lämnat dem för flera år sedan och bor inte i Stockholm heller. Så att, hon har inte haft, den pappan har varit borta i bilden. Liksom. Och hon visste inte, vi gjorde DNA-testet och fort det vi fick svaret på den så sa hon till henne, men det här är din pappa. Så Milo har sagt pappa till mig sen första dagen alltså. Underbar alltså. Nej, men jag är så förälskad och för mig är det så här. Wow.
Fan, grattis.
Ja, tack. Jävla... Ja, nej, men jag så,
vilken julafton.
Ja, och jag är så det. Och hon har ju sagt så här, förlåt för att hon inte har berättat det för mig, men alltså det, hon har gjort världens jobb den här tjejen. Vem är jag? Jag vet hur jobbigt de här, alltså den mamma och den familjen, hur de har krigat och vilket jobb hon har gjort med den här lilla tjejen. Jag är så tacksam för det och så jävla glad. För hon är underbar. Så bara tack. Tack. Tack Frida. Tack för världens sötaste lilla tjej verkligen. Alltså. Och sen är det så att när jag åkte in, det var ju min dotter, det var hon 7. Så jag missade nästan 4 år. Så kommer den här lilla tjejen Milo nu, som är, Sanna var ju 7, och så kommer Milo nu som, ja, men det, jag träffar henne när hon var 7. Jag får se de här åren som jag inte såg med min 6,5 år. Så jag får göra med de här åren som jag inte visste med min dotter. Första dagen i skolan, allt sånt där, det är nytt för mig. Mina barn är stora, jag är pappa. Men nu är jag tillbaka och har en liten tokig, en liten tjej med ADHD som är bara lycklig. Så jag hade mig som helst, så jag är kär i henne, så jag vet inte vad jag ska säga. Men, makes me smile.
Livet ser speciellt.
Ja, alltså. Så där, nu har jag henne och det är så mycket nytt. Jag är så här,
sorry.
Och jag bara, var det jag?
Nej, men fan vad klantigt att jag hade min mobil.
Så jag är så här, embrace that och försöker ta tag i det och träffa henne. Jag är på Gotland här nu och hälsade på henne där på sommaren med moster och hela högen och mamma där. Och så hämtar henne så, men man vill ha henne mer. Jag vill ha henne varannan vecka, men det är svårt att de bor där jag bor. Det är andra sidan av Stockholm. Och så, men vi jobbar på det. Det är en dunderrelation. Jag är bara tacksam att hon är i mitt liv och min familjs liv överhuvudtaget.
Kul.
Ja, och sen är det så här. Jag är en tvillingssyster. Och min tvillingssysters dotter och min dotter, det är 2,5 veckor, 3 veckor mellan dem. De är polare så bara skriker de. Så bara att jag har en tvillingssyster, vi har barn. Det är...
Mm.
Jag är glad. Häng med, jag uppskattar och tar det med glädje det här. Alltså.
Mm. Känner du så här, berätta lite grann, hur gör du för att få ett bra liv? Med alla dina erfarenheter och sådär. Tacksam till livet, ja, eller hur värderar du? Hur går du?
Karma varje dag hela tiden, små saker, hjälpa, vara glad. Jag ger alla alltid en chans också. Alla får en chans. Jag vet, jag kan titta, men det här kommer gå till Chota Haiti. Men du får en chans av mig. Det ger alltid. Jag har fått chans, jag hade inte varit här idag om inte jag hade fått chans efter chans. Alltså, jag har tagit den här chansen och nyttjar den så att... Jag går mitt leende, smile, jag är glad. Det är mitt mått. Jag är bara glad. Alltså. Jag försöker vara glad och sprida det där. Jag är ingen som så här, sociala medier lägger upp det. Jag går inte säga att jag dubbla diskbrock och ligger hem och grina förra veckan. Då lägger jag inte upp någonting. Utan jag vill bara sprida glädje. Kommer så mycket längre ner istället för du vet, ett leende. Fan, du öppnar ju dörrar så du skriker om det.
Mm.
Så enkelt med go around, be happy. Alltså. Verkligen med spread that joy. Alltså, och sen den här sociala kompetens. Prata liksom. Engagera, var glad.
Och har det varit, skulle du säga, det varit en av dina key-grejer för att lyckas alltså så pass bra inom de här olika områdena som du är inne i? Är det sociala kompetensen är väldigt viktig?
Ja, absolut.
Är det några saker som du tänker på där eller gör som du tycker man mer ska göra? Alltså...
Det här med social, men prata med folk. Du ska försöka, jag babblar ju som bara den. Jag lär mig fortfarande, men ta in vad folk säger, lyssna på dem. Lyssna och vara engagerad lite. Men man lär sig, alltså, jag lär mig ju saker, jag säger misslyckas existerar inte i min värld. Jag vet inte vad misslyckas är. Om jag går och gör en sak för första gången, hur kan jag misslyckas när jag aldrig gjort det? Jag lär mig bara. Varje dag en lärdom. Jag tar in allt, jag suger in det. Jag har gjort så många saker och jag lär mig fortfarande hela tiden. Den här resan med drycken, jag har ingen aning om det. Men jag tar in med allting och jag lyssnar på folk de har, vad de har att säga.
Mm.
Så det är verkligen att lär dig nya saker, gör saker hela tiden, inte samma sak hela tiden. Alltså jag har provat allting som finns att göra, så jag har väl en syn och sen har jag väl, jag tänker inte som det in the box, jag tänker på ett helt annat sätt, hur du kan gå tillväga, vad du kan göra, hur du kan problemlösning på en hög nivå och sen samarbeten. Folk är så rädda för att vi ska kalla upp alla, jobba ihop, ja men det kan de göra, det är blöja och det är flygplan, det går att göra någonting där. Alltså var inte så rädda, sätt ihop saker, testa saker, var utåt liksom. Folk vågar inte säga vad de vill eller vad de vill göra. Uttryck dina drömmar och känslor så blir det av, annars händer ju ingenting.
Mm. Jag måste fråga dig det här också, att kriminaliteten ökar ju så här brutalt i Sverige, gängkriminaliteten, det är mord, alltså konstant hela tiden, och det är så här brutala grejer. Och segregation, jag pratade med någon igår som sa att bara söder blir bara värre och värre, att där börjar väldigt mycket häng och det börjar bli väldigt stökigt där och där
man... då vet de inte sen vad stökigt alla... är liksom.
Nej, och sen är det så här. Och då är sen i alla förorterna och det är segregation som är totalt misslyckats i Sverige och jättemycket
grejer. Ja, det är så mycket skit.
Vad ser du krävs att göra för att kunna få ett mer laglydigt land?
Alltså, det här är så illa att säga, men det ship has sailed alltså. Det är svårt att rädda upp det här och göra. Det har gått så pass långt nu så att det är så här, det krävs här drastiska åtgärder. Vi är rädda för att göra det här i Sverige. Jag ser det här med ungdomsrabatter. Jag vet att fängelse hjälper inte vissa. För sitter du i fängelse här i Sverige, det är ingen rehab. Du får ingen hjälp. Du blir 10 gånger mer kriminell att sitta här.
Sen ja, för man får kontakten och
allting. Ja, allting byggs ju upp här. Så hamnar du här. Det finns ingen rehab liksom. För att du ska komma ut och ha en chans i samhället. Du börjar om. Det finns inte. Där har de gjort noll jobb. Och kommer fortfarande göra. Sen när vi kommer segregationen ut i förorten och allting är där. Det skulle de ha ändrat för en 20 år sedan här liksom. Hur ändrar vi det som är gjort här? Hur ska vi dela upp samhällena, klyftorna i samhället, språkbarriärerna? Det har gått så långt nu och så att det är svår fråga. Jag säger så när det kommer till kriminaliteten. Det är så ont att se att de bara dödar varandra, skjuter varandra. Alltså, det är så många som påverkas av det här. Och dra ner det tempot är svårt. Men jag tycker att när det går att göra vissa brott, det är livstid så du skriker om det. Det ska höjas inom vissa kategorier. Nu pratar man om det här som är ungdomarna. Jag också, jag blir så trött på att de skickar små grabbar för jag grova brott, mordförsök och sånt och få 3-3,5 år. Ja, det är väl inte rätt. De har inte det där konsekvenstänken. De har verkligen inte det.
Jag skickar fram en 17-åring, liksom tömmer en AK7 av en person och sen får den sitta på ungdomsvård.
Ja, och den där grabben, han fattar inte, för de har ju tryckt i grejer. Han får cash, du får en Rolex, du får en brud, ta lite ladd, du tar det här. Han är ju manipulerad. De flesta fattar ju inte, sen har inte de, sen vet de att jag får ingen straff för de har vuxit upp i det här elementet. Det här är vad de tycker är ballt och coolt.
Så de får status till och med. Ja. Alltså, om de åker in på 3 år så får de status.
Ja, det är status. Han är cool, han är en hitman. Jag tycker det ska vara så army camps. Du vet, sköter inte du ute i Haparanda, du vet, ute i skogen. Det var det 3 månader med en gubbe som skriker bädda sängen där, ute i hyfs och etikett. Det där jag pratade om förut. Det är sånt de ska gå ner på. Sen är det inte så här, det är ju ner till föräldrarnas ansvar för sina barn. Har inte föräldern koll på vad sin unge gör i skolan och håller på? Det är de som ska ansvaret för att se vad de gör. Ungdomsbrottsligheten.
Och hur tror du det kommer hända då? Det blir värre och värre nu. Vad händer om 5 år, om 10 år? Vad kommer...
Det kommer eskaleras. Det kommer vara så, vet, de kommer stänga av hela områden för att ta det in och ut säkert. Liksom, så här, alltså. Och instängda områden för att ta det ut. Du ser de håller på med nu. Det kommer vara drönare som säkert upp i dygnet runt utanför vissa områden. Bara för att se exakt vad de är. Det är dygnet runt i kameror där allting kommer vara hårdare.
Men det kommer också bli värre.
Det kommer bli värre liksom. Så här. Det kommer...
Det känns som att du är lite nästan ledsen att
ja, du
att
ser ju på mig.
Men det känns att du är så här, fuck, det finns inget att göra typ.
Det finns alltid något att göra, men du vet, politikerna i Sverige överhuvudtaget, de har ett eget agenda. Det är inte för oss individpersoner. Varje parti har en egen agenda för hur de vill få fram sina idéer och det är ingen som jobbar tillsammans för att ta en lösning på det stora hela. När ett parti är här, vi ska göra så kommer nästa. Är det det som gäller så krockar de som byter en lag så att det blir en kontinuitet på vad som ska genomföras.
Mm.
Det är inget samarbete. Så där är hoppet redan förstört med de här lallarna. Alltså. Rakt av alltså. Mm. Från min point of view. De förstår inte hur det är. Hur är verkligen i förorten? Hur det är med kriminaliteten? Hur är med segregationen? De har ingen aning, för de lever inte i den världen. De är inte där. Det är som att säga, på Södermalm har blivit stökigt. Har det blivit stökigt på Södermalm? Jag skrattar ju liksom så här. Mm. De människorna har inte varit i, du vet, åk ner till Göteborg, Angered, och åk till Rinkeby och verkligen se hur det är.
Nej, men jag kan säga, jag har ingen aning heller.
Nej, nej.
Alltså, jag läser ju bara det, men jag har ingen så här... Jag har ingen aning hur samhället ser ut utanför stan.
Ja, utanför.
För det är bara här, det är bara här jag rör mig.
Här är bubblan.
Det är en total bubbla.
Ja.
Och sen så har man ju pratat med folk man förstår. Men det är så här... Nej, men sen är det också som så här. Nej, men jag som också familjefar... Alltså, jag liksom... Mm. Om det inte är något speciellt, alltså jag åker inte.
Nej,
ut till
det,
de
ingen
områdena.
Anledning till det.
Jag har ingen anledning att göra det. Och jag har heller ingen så här... Om jag åker dit ut... Jag är så här... Jag vet inte om jag är rädd att något ska hända, men det är så här, jag åker självmant inte dit ut.
Ska inte göra det. Nej, men jag skojar. Nej, men det är så här, det är där bubblan är liksom så här, så många som är i sina städer, så de har ju ingen aning hur det egentligen är och tycker och tror. Och det gäller alla politiker. De har ingen aning om egentligen hur det ska gå. Jag önskar det fanns en lösning, du vet, genie in the box och bara knäpper fingrarna, pang, allt är perfekt, men det är så långa steg där och det är de verkligen så här, det är många för detta kriminella som kämpar där ute för att jobba med ungdomarna, och det är många som gör så grymma saker i förorterna för att hjälpa till och bygga upp det, men politiker inte är med på det hela och samhället inte förstår det, då blir det inte, för det är så delat i samhället, det är så uppdelat.
Alltså. Vilka brott tror du kommer öka? Vilka typer av brott kommer öka?
Jaha, alltså så här vanliga brott, det är ju alltid internet. Det största brottet, det är bedrägerier. Mm. Det är det som dundrar upp mest som här, för det är en digital värld vi lever i. Våldsbrotten är alltid där, alltså om vi tänker generellt, alltså, så ser det största är det bedrägerier.
Mm.
Det är internet och data.
Alltså konton, kredit, bitcoin,
företag, allt som har med digitalt som sköter.
Företag så känns det att det är väldigt mycket nu. Man hör av sig, de har börjat skicka mail nu, så här, hej, jag är din chef här, sätt in pengar här.
Det är på Facebook, det är på Instagram, tryck inte länken, gå in och kapa. Det är en värld så att det är löjligt. Och den har på länge, och de som är där, de är ju redan, de som kan det här, det är ju sådana man inte når åt. Det är ju riktiga kriminella. Det är ju så stor, det är miljarder, det är hundratals miljontals kronor som sitter och håller på med sånt. Så att det här som samhället med killarna som håller på att sälja lite gräs och det är ju inte det. Det är ingenting egentligen liksom.
Nej.
Ja, det är sorgligt. Det är sorgligt. Så säger jag. Jag är ledsen och fan, jag blir ledsen. Så nu var det Kristianstad där. Då var det två killar, stod i nyheterna, men de är under 18 liksom. Som åkte in i en mal och skjutit liksom.
När var det
här? Nu, Kristianstad, det stod i tidningen här idag.
Jaha,
åkte in med moppen. Skjuter 17-åriga grabbar. Vad fan, killar. Ska inte ni sitta och spela tv-spel? Sitta på stranden, du vet. Fan, om jag är en mellis så sitter man och tjej. Alltså, ska ni inte göra det? Ska ni åka på moppe in i en centrum för att skjuta någon? Vad har tagit dig för att ta sådana beslut för att komma till sånt i vårt samhälle? Liksom? Hope is almost gone. Det är ett kärlek och styrka att alla där ut som kämpar och försöka arbeta mot det här. Kriga på, människor. Kriga på.
Det är trist. Och framtiden för dig?
Vi sålde ju företaget och allting och hit och dit, och jag ska gå vidare här nu, så att nu ser jag bara Hollywood. Nej, men nu ska jag verkligen gå in för det här med tv, film och böcker, och NFT ändå, som är digital konst och sånt, och börja med det. För att jag säger så här, i 10 år var jag grovt kriminell, då jag gjorde min kriminell, men jag har alltid haft företag och jag lyckas egentligen med allt jag gjorde där tills egentligen jag åkte fast. Men där gick det bra. De andra 10 åren, nu var det 2-3 veckor sedan, 4-10 år sedan jag kom ut. Och på de här 10 åren sedan jag kom ut, alltså min kurva med vet jag, utom att vad fan, Stoppa tjuven och Filip och Fredrik 5 säsonger, Stoppa tjuven 5 säsonger. Jag har ju dundrat på och gjort dokumentärer utomlands i Sverige, massor med sånt. Men jag har bara touchat lite på det, för jag har alltid haft ett vanligt jobb. Så jag har bara gjort lite. Tackat nej till lite saker och sånt. Men nu är det manus, nu är det serier, nu är det producentgrejs. Det ska sättas big screen i Hollywood.
Det är Netflix.
Ja, nej, men det är Netflix, det är HBO, det är Amazon. Jag har fått några kontrakt som jag tackade nej till förra året. Där jag kan programledare för sådana international, för lite coola program liksom. Så att kontakten har tagits med dem igen här. För jag satt verkligen förra året och fick tacka nej till en drömgrej. Då sa jag IQ Fuel jag ska köra med. Det är den jag ska jobba på. När den är klar så kan vi göra. Nu slutar ju den resan ännu tidigare. Så att,
men gud, vilka spännande grejer.
Ja, det här, jag är så uppspelt för det här. Jag vet, jag har hållit på under åren fram och tillbaka. Så jag satt nära med en jättemajor network i USA också tidigare för 2 år sedan, jag fick tacka nej där också. Så nu, here we go. Och sen är det böcker också. Men jag tror att NFT:n kan vara skithäftig alltså. Med digital konst och sånt överhuvudtaget. Så.
Mm.
Ni får keep up på den där NFT Agency i Miami liksom.
Mm.
Och sen livet överhuvudtaget. Det är fortfarande konsult. Thomas som är ett monster. Alltså, jag måste bara... Fan, under alla jag har jobbat med under alla år. Alltså, han är ju ett geni på det han gör, den här grabben. När det kommer till dryckesbranschen och allting. Så att vi förhoppningsvis hoppar på att köra något konsultkris också.
Mm.
För nu jag vet så här, när det kommer till marknadsföring, produkter och allting inom jag vet så mycket och hur man ska gå tillväg och göra och marknadsföra och allting, så att det finns så mycket att göra med allt. Och även ta fram nya produkter inom vissa segment och sånt också. Ska jag säga för mycket.
Mm.
Men det finns... Nu har vi 10 år där, 10 år där. Vad gör jag med de här 10 åren nu?
Mm.
Vad är det? Nu höjer vi ribban.
Har du några bucket list? Det hade du ju förut.
Ja, jag har ju dragit igen. Jag har, det sista jag har på bucket listen, det är ju tv-serie HBO.
Mm.
Där är jag sådär.
Spännande.
Ja, så att det var det sista på bucket list. Jag har faktiskt sett dem att göra ny. Jag har gjort så sjuka saker under alla år som jag aldrig trott att jag skulle göra. Så det behövs en ny. Det är bara HBO kvar på den här. Sen har vi strykt hela och gjort lite extra till.
Ja.
Spännande, eller?
Alltså, ja, superspännande. Har du något mantra som du lever efter?
Karma is a bitch.
Karma is a bitch.
Nej, men karma is a bitch. Rakt av. Och sen alltid, jag säger alltid så här, det kan alltid vara värre. Det kan alltid vara värre. För alla är så här, redan på måndag, jag kan säga folks mentalitet om det. Jag älskar ju måndag, jag är besatt av måndagen. För då händer det grejer, jag får göra saker, jag får trycka ansiktet på alla. För lördag, söndag är ingen som svarar vi jobba.
Mm.
Det är de som vill, som kanske du svarar på en söndag, tar det. Men jag alltid, måndagen så säger jag alltid, det kan alltid vara värre. Mm. För alla människor som går och gör saker, de kan säga så här, men på måndag, men jag ska ut och här när jag ska dricka. Och nästa vecka kommer jag vara bakfull, jag kommer må dåligt. Jag har inte ett sånt tankesätt alls. Alltså. Jag ser ingen negativitet. Jag är så här, men ringa någon och säga, fan hur läget är bra. Men du, det regnar ute, jag tror jag lite ont. Det finns ingen anledning att uttrycka sig så.
Mm.
Fan du, det regnar, fan vad skönt. Tvätta cykeln, alltså vrid på orden och ta bort det där negativa. Jag har aldrig det överhuvudtaget, jag ser inte, det finns inte mitt. Och sen att ett misslyckande existerar inte. Jag misslyckas aldrig, jag lär mig bara.
Jättebra.
Ja, jag misslyckas. Och sen det här med ett ältande. Ältande är en av de farligaste sakerna som finns också. Jag ältar inte, till exempel om någon kan säga, men gick över övergångsstället så gjorde någon fuck you åt mig. Då kan de sitta och snacka om ett halvår. Det där övergångsstället någon gjorde fuck you åt mig. Jag har ju sagt, det glömt dagen efteråt. Och så är jag fokuserad på det jag ska göra istället. Jag låter inte saker ta min tid som jag inte behöver. Jag har några varianter där liksom. Och sen alltid ha de du vet som ger en bra energi. Så här, det här är ett jätteenkelt tips. Som, ja men fan okej, jag köpte en ny bil nu. Träffar en polare som säger så här till mig. Jaha, ja, du har köpt en ny bil. Vad kostar den då? Inte den dyra försäkring? Fan, hur mycket soppa drant den där? Man bara, okej. Okay. Eller så kommer jag till en annan på, Porsche! Du kommer och kramar, får ta en säga, du kan inte åka snälla, fan, jag älskar din bil. Häng med. Det är inte svårt att veta vem du ska vara med och hänga med, som du ska arbeta med, som har den energin. Fort någon ifrågasätter vad du har lyckats med, vad du gör och vad du håller på med, that's a problem. Men den där som hyllar dig är ju glad för dig. Mm. Tack, välkommen till mig, vi ska göra någonting roligt.
Selektera där.
Ja, det är så enkelt att läsa av och se. De som vill och är glada för dig på riktigt, det är de du ska ha för att du lyckas. Mm. Den avundsjukan är livsfarlig alltså.
Ja. Du, om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Kan man följa dig? Kan man
ja, följer jag Anders Adal på Instagram och Facebook. Jag vill dra igång en ny firma, kommer du undra igång. Jag vill inte säga den mailen så här än. Men jag finns på LinkedIn också. Och så är Facebook och Instagram, Anders Adali. På allihopa där. I like business. Jag tycker om roliga det. Jag får ganska mycket så här förfrågningar på roliga saker. Jag öppnar och kollar en del och återkopplar alltid till sig. Men let's do business.
Ja. Du, stort, stort tack att du var med, Anders Adali. Du, om du skulle få välja nu en låt som blir lite så här utgångslåten. Har du någon låt som du skulle tycka?
Det är så... Jag ska ta en låt som jag sa för massor med år sedan som jag blev hatisk mot, men det blev så här, och det är så här, det här är inte min smak alls. Ja, men shit, vad heter de? Ah, vad heter de från Finland? Jag blev så hatisk med här, inte Rammstein. Är det de heter? Vad heter det hårdrocksbandet som var Melodifestivalen?
Ja, menar de där som ser ut som monster?
Ja, exakt ja. Ja. Den säger jag bara för nu sitter vi och pratar om Finland och jag kopplar till den, för det var så här, när de vann Melodifestivalen, den är inprintad i mitt huvud. Och vi har just varit i den miljön. Så den är i mitt huvud. Annars hade jag dragit på någon gammal, du vet, sådär, Warren G eller något sånt där. Men vad fan heter de?
Jag kommer inte ihåg heller. Men jag vet vilka du menar.
Ja, det är jävla skrik. Inte min grej alls. Men
vi lyssnar på den här. Stort, stort tack att du var med, Anders Adali.
Tack och bygga med den här.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.